Hallå Andreas.
Hallå Oskar.
Du ser lite trött ut idag.
Jag är lite trött för jag var ute och röjde ordentligt igår.
Ja, och du städade vinden då när du säger röjde eller?
Nej, men det var ju bokmässa igen. Så det var förlagsmingel.
Ja. Var det gay?
Va?
Var de gay?
Nej, men det var förlåt, säkert lite gay. Nej, men jag kommer till det. Nej, men liksom, först var det mingel. Och nu är det fortfarande de reglerna att man måste sitta ner hela tiden. Så det var inte riktigt mingel, men man liksom gick från bord till bord.
Ja, en person i taget.
Ja, precis. Och jag var ganska... Jag hade börjat med ta en öl i Heaven 23.
Okej. Okay. Det är för er som inte känner till Göteborg så bra, så är ju det en så kallad skybar.
Ja, det är ju en skybar. Och det var så jävla fint väder, vackert. Mm. Hur som helst, jag tog en öl där och sedan gick jag till minglet. Och det var... Jag hade liksom... Nu ska jag vara trevlig sådär. Jag kommer antagligen bli väldigt full. Men jag ska vara trevlig hela kvällen, tänkte jag. Det var min förutsättning, som det heter, tror jag. Så träffade jag Sagan om ringen, eller Härskarringen tror jag den heter nu. Eller Ringarnas herre heter den ju. Okay. Nu är den nya översättningen. Erik Andersson träffade jag honom.
Vad roligt.
Ja, så snackade vi, jag berättade om Foundation som vi kommer till sen när Mattias kommer.
Precis, vi ska ha en gäst med idag.
Ja, precis.
Min kumpan från podcasten Trams.
Ja, så snackade jag lite om det, eller liksom, men just det, han var inte ett fan av fantasy.
Nej.
Så satt jag med en äldre kvinna och honom och ja, men varför gillar du inte fantasy och sådär, bla bla bla. Vi kommer aldrig fram egentligen till varför han inte...
Men kan det inte vara lite så att han inte vill bli det som man kallar för typecastad? Att om han är ett fantasy-fan och översätter Sagan om ringen, då har han plötsligt så här, då är det hans jobb liksom.
Precis, men jag tror det ligger långt bak. Om du var ett science fiction-fan på 80-talet och hade egna fanzine som han hade, då är det inte, det är inte classy med fantasy. Nej. Det är liksom, då har man valt sin nisch.
Ja.
Och då älskar man science fiction.
Well, för mig är ju science fiction och fantasy samma sak. Men jag kan förstå det, för att fantasin, det som man kallar fantasy, är ofta mycket fånigare.
Ja, det är ju det. Lite löjligt med alver.
En vacker dam. Alven är så vacker.
Ja, det är väldigt lite sådär, saga, det är lite barnsligt. Men de här...
Det är typ, jag tror att om jag skulle gissa så är det pedofilernas favoritlitteratur.
Okej, okay, fantasy.
Ja. Ja, men kanske inte pedofil.
Hur menar du nu?
Men perversa personer. Ja, men liksom för att man...
Den lilla alven.
Ja, men det är så sjukt verklighetsbefriat. Och jag menar, vad är det för karar som tycker liksom om de här sexiga krigarna? Och det är weird som fan. Liksom.
Okay,
eller?
Kanske.
Min 12-åriga hjärna gillar ju Aragorn. Min 40-åriga hjärna tycker det är ganska gay.
Så om han skulle be dig att ta av dig byxorna så skulle du nästan
Aragorn.
Ta av dig. Min så skulle du ta av dig byxorna då? Nej, vi ska inte gå in på det där perversa. Okay. Nej, men det är jättekonstigt. Men hur som helst, jag tänkte nu ska jag vara trevlig. Magnus Uggla dök upp.
Åh, fan vad mäktigt.
Precis, och jag sa hej till honom.
Mm,
och så jag vågade inte säga mer. Han var ovanligt kort, om jag ska vara helt ärlig. Ja. Han har skrivit en bok. Kommer ut på Norstedt.
Är han familjen av Uggla?
Han är ju adelsman, absolut. Ja, så han heter Uggla. Hur som helst, han försvann. Sedan så åt vi middag. Mm. Norstedt då. Och fortsatte snacka. Och det var ju liksom helt rek och sådär. Sedan gick vi till din brorsas ställe som heter Sing Sing.
Ja, ah, vad roligt.
Så vi hade ett litet rum där man inte fick filma då.
Nej.
Utan och jag sjöng Stad i ljus.
Ja, ah, vad mäktigt.
Och dansade lite. Mm. Så jag tänkte, fan, jag har bjussat på mig själv alltså.
Ja.
Det är min tanke. Jag har bjussat på mig själv.
Förra gången du pratade om Norstedts fest för några år sedan, då var det exakt samma story.
De gick
till Sing Sing och du bjussade på dig själv. Det är bara, vad fan. Alltså jag ska erkänna, jag tycker det är lite roligt. Du är som en känd person.
Jag har träffat andra, eller jag är inte känd, men jag har träffat kända personer.
Är det inte skönt att slippa så här om vanliga människors kladd ett tag?
Jo, det är liksom, och nu var jag så bekväm också, liksom. Det är någonting, liksom, ibland kan man vara lite nervig och sådär, men nu var jag så bekväm så det kändes väldigt bra att träffa andra personer.
Du har ju naturligt, din bok är på väg ut och liksom, precis, det är såhär, det är lugnt.
Självförtroendet är på topp, om man säger såhär. Min narcissism, just det sa jag till min förläggare också. Mm. Vi ska ju snacka om min bok förr eller senare, antar jag, i podden. Men så min förläggare sa, han är ju fruktansvärt narcissistisk så där, den här personen i din bok så här. Ja. Och det har inte jag ens tänkt på.
Nej, men det är ju för att du också är det.
Ja, precis. Men det är så roligt då, för det handlar ju, den heter ju Dunning-Kruger-effekten, min bok. Och det är liksom den narcissismen som... Jag förstår ju det på något plan att jag är narcissist, men det är samtidigt när jag skriver så här, jag tänker ju inte på det.
Nej.
Men det är liksom, det är ju antagligen fruktansvärt narcissistiskt och obehagligt för en vanlig människa som inte är så narcissistisk som jag är. Men... Så det blir det här, jag träffade en kille för 10 år sedan, eller nej, det var jo 10 år sedan, och så satt vi och snackade om det jag skriver och så här. Så sa han så där, nej, men Andreas, dina dikter och så där, de börjar ju fint och vackert, och men sedan förstår man ju att det är en kvaddad person som skriver det här, och jag vill ju skapa, som jag har sagt tidigare, en laddning i det jag gör. Så jag är medveten om liksom vad jag etablerar för värld och liksom,
ja, men du är liksom medveten till en energi. Viss grad. Du är medveten till en viss grad. För att konsten skapas ju inte medvetet.
Nej, precis. Liksom. Nej, precis. Så jag vill ju, man kan ju säga naturligtvis att jag är kvaddad då, naturligtvis. Men det är ju också väldigt medvetet grepp, och att man jobbar med att man är ute efter en viss, ett visst resultat, om du förstår vad
jag menar. Ja, men det är såklart man är det. Men det finns också, precis som Dunning-Kruger-effekten, alltså det finns en slags... Det finns en idé som är ungefär så här, att de områdena som man är mest kvaddad på, de är man ju inte särskilt medveten om. Mm. Utan det är bara där du är liksom halvkvaddad som du förstår dig på din egen kvaddiness. Mm. Mm. Det är ju det som är Dunning-Kruger-effekten.
Mm.
Jag är ju också en kvaddad person, så jag talar liksom för oss kvaddade personer.
Vissa saker kommer man aldrig förstå, helt enkelt, vad man ger för signaler etc. Man förstår inte det själv.
Nej. Men det är lite sådär, okej, jag växte upp med helt galna personer och massa dödsfall och massa shit. Det är så jag växte upp.
Ja, samma för mig. Min mamma dog ju när jag var 5.
Ja, precis.
Din pappa dog när du var...
typ 12 eller någonting. Ja. Men och alla har ju en hemsk story. Men jag tror att skillnaden är det här, för jag har växt upp också med galenskap. Liksom. Mm. Och skillnaden tror jag är att då är man ganska... ens identitet kanske är ganska kvaddad.
Mm.
Men det man kan tillföra samhället, det är också kanske ett annat sätt att tänka. Och, jag menar... faderlöshet är ju det viktigaste kriteriet för exempelvis filosofer. Mm. Det är ett extremt narcissistiskt uttalande jag gör nu. Och jag är inte filosof, men det är det liksom. När fäder är borta så kommer idéer, va? Mm. Så det, jag vet inte riktigt.
Då behövs ett substitut så att säga.
Du vet i Gladiator så ställer sig Russell Crowe i början när han blir gladiator, så ställer han sig och så kastar han sin gladius liksom upp i bland åskådarna i vredesmod, och så skriker han: "Are you not entertained? Are you entertained?" Du vet så här, liksom. Han bara, är ni underhållna liksom? Mm. Och det är lite det jag tänker att det är att leva som en kvaddad person. Mm. Att vi underhåller så här normis. Liksom. Mm.
Ja. Det var väldigt, ja just det, apropå
passet.
Ja. Bjussa på sig själv. När det var, jag började ju dansa och grejer där liksom, men det, faktum är ju att jag dansar väldigt bra.
Ja. Så jag imponerar ju. Dansar du nykter någon gång?
Det har aldrig hänt.
Alltså nu har jag gjort typ, det här är mitt andra Magnus Uggla skämt. Du har reagerat på dem. Först frågade jag om Magnus Uggla Först frågade jag om han mådde bra. Du kopplar ingenting.
Jag fattar ingenting.
Och sen så frågade jag om du också dansar nykter. Och du bara, det är så här way above your head. Jag kan sitta så här hela dagen.
Jag är helt borta. Men hur som helst, Magnus Uggla var ju inte med. Nej men hur som helst.
Han är för känd för att vara på eran författargrej. Egentligen. Han var nog, jag vet inte hur det är att vara en åldrande mainstream-punkare. Har han någon god, har han något gött ligg? Var det därför han var här? Är han så? Är det klart?
Det är klart
han har. Ja, men bättre hon också tappa tänderna och liksom ena silikontutten hänger 40 centimeter ner.
Hon är väl 20-30 år yngre.
Tror du det?
Ja, självklart.
Nej, jag vet inte. Självklart. Jag vet inte. Det är inte Bruce Springsteen liksom.
Men han är väl nästan 70 eller?
Jag har ingen aning. Och ganska... det har aldrig varit en attraktiv person, va? Eller? Va? Eller är det det?
Att vara känd, rik är väldigt attraktivt.
Ja, det är klart.
Det spelar ingen roll.
Det är sant.
Det spelar ingen roll om är du rik, känd... Skönhet är ju attraktivt, men det är ju liksom hur som helst. Men jag tror att jag inte skandaliserar mig. Jag skickar lite messages till folk. Men,
för att undersöka detta?
Ja, för att undersöka. Så det är liksom, ångesten är ju... Den finns lite där, men jag tror att jag ändå lyckades vara... Jag hade ju som sagt... intentionen var att bara vara full och god, så att säga.
Mm.
Och jag tror jag lyckades massa intressanta... någon sa så, Andres, du har ju historiemedvetande i det du skriver i den här recensionen och sådär. Mm. Och så sa jag så här, men är inte det ett marxistiskt begrepp? Och så blev han helt tyst och det blev obehaglig stämning.
Det är alltid så när man pekar ut kommunister för att de är kommunister, så blir det alltid lite obehaglig stämning.
Ja, visst.
Jag hörde, jag ska berätta, jag ska inte störa din story om festen.
Men det är inte ett marxistiskt begrepp.
Jo, det är klart det.
Det är klart.
Men, det är också Dunning-Kruger-effekten. Ja. De vet inte om hur marxistiska de är.
Han förstod inte att det var ett marxistiskt begrepp. Nej, men det blev,
jag ska bara berätta,
blev det lite obagligt.
Jag ska bara berätta en snabb sak för dig. Och det är att jag satt på spårvagnen igår. Och så hörde jag en... ung tjej som var historielärare, tror jag.
Okay.
Sitta och prata med sina vänner. Och då pratade hon om hur hon tar upp det här med kommunismen.
Mm. Mm.
Och så sa hon så här, ja men det är ju de här gubbarna liksom som många skojar om eller kanske säger att man tycker om när man är liten. Mm. De hade ihjäl fler personer än nazisterna liksom. Så det är viktigt, sa hon.
Stalin och Mao etc.
Ja. Så hon sa det är viktigt att säga det till mina elever liksom, att så här, vi kan inte skoja bort det här liksom. Mm. Samtidigt också kanske man vill ha någon slags rättvisa, men de är mördare. Och så pratade hon om det och jag bara, fan vad glad jag blev att höra en lärare prata om det på det sättet. Och sen så sa hon så här att, ja men jag minns att jag frågade min pappa när jag var yngre, så här, vilka är de här kommunisterna liksom? Och då hade han, då var det jätteobekvämt för honom och han kunde inte svara bra på det och sånt. Och då tänkte jag på det nu när jag är lärare, att jag måste liksom kunna säga det till dem. Ja. Så jag bara tyckte det var, jag satt och tjuvlyssnade på dem på spårvagnen. Ja. Tyckte det var så jävla gött att höra. Ja. Det här var ingen liksom, det här var ingen alt-right brud. En vanlig lärare. Pratar om vanliga, ja, riktiga saker. Ja. Jag bara, fan vad gött liksom. Ja. Det gav mig hopp. Ja. Hoppfullhet.
Men om man ska vara helt banal och sådär, så är det ju så att nazismen har ju fått liksom är arketypen av ondskan.
Mm.
Och då blir det fascism och nazism. Men sedan så då blir det nästan att man glömmer bort i den värld man lever i hur jävla illa det var med kommunismen. Kommunismen, alltså Stalin offrade, tror jag, 1 miljon människor för att försvara Stalingrad, som den var uppnämnd efter han själv.
Ja.
Så det var därför det var så viktigt för honom att försvara Stalingrad till varje pris. Men det var också viktigt för Hitler, som också var helt sjuk i huvudet naturligtvis, att till varje pris ta Stalingrad, en helt oviktig stad rent strategiskt, för att den hette Stalingrad.
Men man kan väl säga, nu vi ska inte prata om det här, vi ska prata om din fest, men man kan väl säga någonstans att den gemensamma nämnaren är att de är inte klassiskt liberala personer som är förankrade i den västerländska modellen.
Mm.
Det är ju det som är problemet.
Nu förstår jag inte vad du menar.
Ja, men både Hitler och Stalin, samma personer. Ja. De är inte klassiskt europeiska liberala personer.
De är ju absolut inte liberala personer.
Det är där det jag tror är hela jävla grejen. Liksom. Och nu menar inte jag liberal på det sättet. Nu menar jag den här klassiska idén, den modernistiska idén, tanken, den demokratiska idén, att det är ingen som bestämmer över individen och alla de här sakerna.
Ja, precis. I den bemärkelsen är de ju antiliberaler. Ja. Men, och båda fascistiska. Ja.
Tillbaka till festen. Träffar du massa författare? Vad pratar författare om när de träffas? Alla är ju nördar som sitter själva på sin kammare.
Ja, nej, men det blir mycket nördsnack. Jag snackade med en äldre kvinna och beskrev så där. Jag beundrade ju...
Mao.
Nej, men jag beskrev hur jag... min bok då. Och så sa jag det. Jag kan ju inte skriva egentligen. Jag hade ju naturligtvis, jag är ju avundsjuk på de som säljer 100 000 exemplar. Ja. Självklart. Mm. Men så inser jag också naturligtvis. Hon hade ju hang-up när det gällde Magnus Uggla. Nu är det Magnus Uggla-tider och sådär. För hon tyckte att det var liksom Magnus Uggla, att han ska få ge ut en bok på förlaget. Det var liksom en katastrof för henne. Så hon var ju en snobb.
Hon var ju en jävla typisk snobb. Jävla Uggla-hatare.
Ja, eller en jävla snobb då. Liksom. Och så sa jag, men känner du till det här med Zlatan? Eller känner du till Zlatan-boken?
Mm.
Men hur som helst, jag sa liksom, jag kan ju inte skriva en deckare eftersom jag inte har läst en deckare i mitt liv.
Nej.
Jag har inte läst en enda deckare. Hade jag läst 1000 deckare så hade jag kunnat skriva deckare. Så jag försökte förklara för henne liksom, också utifrån Dunning-Kruger-effekten liksom, vad man...
Fast där är det inte Dunning-Kruger-effekten, där är det tvärtom. Där förstår ju du din inkompetens.
Ja, jag förstår ju min inkompetens. Ja. Precis.
Det är ju det du tror du kan skriva, du inte kan skriva.
Ja, och det kan jag ju inte tala om ens.
Nej.
Där har jag ju inte...
Jag bara säger.
Precis. Men hur som helst, vi talar om Ivy Lindqvist också, så sa jag det. Men han har ju naturligtvis läst hundratals vampyrromaner, ja, etc.
Ja,
det är klart. Så det är liksom, man får ju erkänna det. Men... en väldigt smart äldre kvinna. Och det här kommer du, det här är ju väldigt intressant. Nu händer det ju en grej Bengt Anderberg har skrivit en bok 1999 som heter Aurora, höll jag på att säga.
Andiora. Adiora. Andiana.
Den heter någonting. Mm. Och den blev inte utgiven då för att den hade ett misshagligt språk så att säga. Den utspelas mellan 1830 och 1935.
Och en karaktär använder ordet neger.
Ja, precis. Ja. Precis. Och liksom, så den blev inte använd då i den här Göteborg läsekampanjen som Författarsätet Väst har.
Där du har jobbat.
Där jag har jobbat. Så jag känner ju alla inblandade då. Ja. Det obehagliga som jag ser det är ju att Bonniers antagligen då från början säger då att vi kan ändra språket i den här boken.
Ja.
Alltså att de skickar iväg ett mejl, men vi kanske kan ta bort de här misshagliga orden då från boken. Det, vilket de inte kan överhuvudtaget.
Nej.
Och så talar jag då med andra personer i förlagsvärlden och så säger jag, men det här är ju en katastrof. Det här är ju fruktansvärt illa då om man har den attityden. Men de har den attityden.
Ja, jag vet.
De har den attityden. De tänker att nej, men vi kan ju ändra för nu har vi ett, nu är det ju språket annorlunda. Aha, nej, men och det är liksom...
Men
det här är fruktansvärt allvarligt alltså.
Men du det som jag reagerar för att jag har ju fått den här artikeln och så vidare skickad till mig och jag känner till den här diskussionen och så vidare. Och det som jag tänker på, för jag försöker vara logisk och bra. Jag tycker verkligen genuint att de här är dumma kommis. Men det liksom leder inte till någonting om jag bara säger det. Mm. Det är liksom inte... Det
ger inte... De är ju inte kommunister.
Ja, men i min hjärna är det.
Ah, okay.
Ja, men det som jag tycker är det viktiga här som jag har tänkt på för att det här ska vara ett produktivt samtal kring de här frågorna när det kommer till att censurera och ändra gamla böcker. Bra. Det är att de här personerna har ingen bra modell för hur de verkar. De har ingen bra, de har inte satt upp liksom, ja, men det är det här som är ett för fult ord. Det är det här som är, de har inte definierat hur de tänker. De har inte, det jag tror är deras regel, det är det här. Jag tror att deras regel är det någon risk för mig personligen? Är det någon annan i medelklassen som får ont i magen på grund av att man tror att någon tar illa upp av det?
Mm.
Och hur mycket godhet signalerar jag?
Mm.
Det är det. Och det jag skulle vilja, för att om Bonnier och Författarcenter, om de hade liksom vi kan kalla det för ett regelverk där man har definitioner för när man tar den här typen av beslut. Om det vore konkret.
Ja, det måste bli konkret. Ja, för
om det är konkret, då kan vi ta ställning till det. Men just nu är det inte det.
Man kan säga att de är i... Du beskrev ju för mig när vi talade om Netflix att men det, hjärnan är avstängd. Det är ingen aktivitet.
Nej.
När jag talar om de här sakerna med de här förlagspersonerna så har jag exakt samma sak. De är helt avstängda. De bara talar... men det är ju... Det är ju bra för nu är det ju annorlunda med språket så då kan man ju ändra det. Och, nej men det kan man ju inte göra. De är inte där, förstår du?
Och det är precis det jag säger.
Ja, precis.
För att om det fanns, för det stod ordagrant i den här artikeln som beskrev när...
Vad är svenskan är det? Eller DN?
Ja, det var den du länkade till mig. Och då stod det ungefär så här. Då kände vi att.
Ja.
Och det är inte tillräckligt bra. Då kände vi att. Ja. Det är inte så det fungerar när man ska in och peta i grejer. Och, då kände vi att då tar vi bort Negerkung i nya utgivningen av Astrid Lindgren. Ja. Varför då? Jo, för vi kände att. Ja. Det är liksom inte. Om man gör en intervention som många tycker det är allvarlig. Det är därför överhuvudtaget DN och Svenskan skriver om det. Ja. För många tycker det här är allvarligt. Ja. Om man gör en allvarlig intervention så vill du inte höra det. Om läkaren ska amputera ett ben på dig så vill inte du höra, jo men vi kände att vi träffades.
Jag kände att jag skulle amputera ditt ben.
Vi kände att
bara fingerkänt.
Vi gjorde vissa överläggningar och så kände vi att det vill du inte höra. Ja. Och det är därför jag försöker vara, för jag anser verkligen att detta är ett produktivt samtal jag har om detta nu. Mm. Att om de här personerna som håller på med det här, som jag anser är trams rent ut sagt. Mm. Om de personerna kan definiera vad det är de håller på med, om de kan definiera sina beslut. Och om de kan sätta upp etiska riktlinjer för och vara transparenta kring det, hur det här fungerar, hur det går till. Mm. Så säger jag, okej. Okay, för då ställer jag upp på det. Mm. För då har jag någonting och då har jag åtminstone något konkret att gå på. Men de gör precis på samma sätt som Stasi. De gör precis på samma sätt som i Sovjet. Mm. De gör precis på samma sätt som alla regimer gör. Ja. Att man är vag. Ja. Så att man inte riktigt vet. Ja. Och det är otäckt.
Det är otäckt, ja. Det är otäckt.
Vad får man lov att säga?
Men det är också, jag tycker det är också otäckt att många njuter på ett pervers sätt av den vagheten. De njuter, det är liksom, Deleuze var inne på det, att liksom, när Nazityskland blev Nazityskland och en totalitär regim, alltså många blir ju kåta och tycker om det här. Nej, men, jag kan tjalla på grannen nu och liksom, fan, nu har jag makt. Jag heter Ebba och liksom väger 150 kilo. Men nu har jag makt, för nu är jag är en riktig arger och det är inte Bosse, för han har brunt hår och bruna ögon.
Och det är därför 12-åriga östtyskar typ satte dit sina föräldrar.
Precis.
För att det är precis det är. Ja. Och så jag tror att om de tror att det här är riktigt att göra, om de sätter upp riktlinjer, etiska riktlinjer, och är konkreta med vad de håller på med. Vilket jag tror de aldrig kunde kunna.
Nu har de ju inga etiska riktlinjer. De är ju så vaga och diffusa.
De är nästan ännu värre. De kan inte ens ta diskussionen.
Nej, de vill ju inte tala om det.
Nej. Och
det är ju bara vi som talar om det här. I den här podden. Ja, typ. I Sverige. Ja.
Men det är onödigt att det är så. För att det finns massa skäl till när man ska förändra något språk. Det finns massa skäl till det. Ja, men jag läste någon gammal 50-tals bok liksom. Och då heter verkligen en av karaktärerna på det här fartyget typ Neger Joe. Mm. Det är en av karaktärerna. Mm. Det står liksom Neger Joe varje gång han är med. Mm. Och då kan man ju tänka sig så här bara, ja men fan. Vad hände? Jag tror boken heter Konvoj. Liksom. Ah, okay, det är sånt folk skrev på 50-talet. Ah. Liksom. Folk drömde om att bege sig till havs. Och sånt. Och då kan man ju frågasätta nu då 70 år senare. Okej, men är det rimligt att det står Negio 300 gånger i den boken?
Kan man ta bort
lite från själva Konvoj? Eller liksom...
Kanske bara, går bra. Ja. Men jag tycker ändå inte att man ska göra det ingreppet i romaner.
Nej, men
förstår du? Jag tror att vi måste lagstifta om det här.
Lagstiftning? Du menar som den effektiva lagstiftningen mot vadå?
Ja, men det liksom...
jag är väldigt glad för att allt knark försvann när vi förbjöd det.
Så det kallas ju ett sluttande plan eller vad det liksom, för om man börjar ta bort n-ordet då, det liksom, det är ju om folk också då inte, folk njuter ju perverst på ett perverst sätt, som jag menar då. Njuter ju av den här makten de får. De är inte intellektuella, utan de är även en lowbrow person. Det är ju det som är obehagligt. Det jobbar personen som är jävligt lowbrow eller middlebrow på de här förlagen. Och som tycker det här är fruktansvärt attraktivt. Det här censurtänkandet.
Jag tycker de är liksom rasistiska kåtar upp sig.
De är också rasistiska för de tänker att men, vi ska skydda de svarta mot obehagliga. Och,
den här liksom enkla afrikanen ska inte behöva... Ja.
Och så är det så här, bara, okej... Men som jag har skojat om tidigare i podden. Bara, oh my god. Typ någon från Tanzania kanske råkar läsa att det står negerkung i Pipilor. Eller liksom, kom in i matchen. Ja. Det är en helt overklig.
Ja.
Hela grejen är fullkomligt overklig. Liksom. Jag är för fan, jag har afrikanska vänner. Jag har aldrig hört en enda gång från... någon av dem.
Det är fruktansvärt stötande.
Nej,
för dem.
För vet du vad de pratar om?
Nej.
De pratar om allt som alla pratar om. Eller vad? Ah, exakt. Har du testat den här chokladipan? Nej, det har jag inte. För jag tycker det är gay. Det är mitt samtal. Ja. Ja, men, och det blir lite...
Men det blir det liksom att man liksom försöker simulera då de här... Nej, men det är ju
fruktansvärt.
Det är rasistiskt. Jag träffade ju inte en svart person överhuvudtaget på hela bokmässan. Så det är liksom, det är ju också...
Ja, fast där måste jag säga att det tror jag har att göra med vad man har för jävla intressen. Liksom. Ja. För att hade det varit så att massa mörkhyade personer skrev massa fantastiska saker så hade de ju varit där.
Ja.
Så att jag bara säger att jag har troligt ett smack på. Det är ungefär som att bara... alla i hela världen, alla olika nationer, är diskriminerade inom filosofi förutom tyskarna.
Mm.
Det blir en löjlig grej, va?
Ja.
För att det intresset och den traditionen har varit stark i Tyskland och Frankrike. Vi i Sverige har ju fan inga filosofer.
Nej, det har vi ju inte.
Nej.
Det är ju tyskarna egentligen som har filosofer.
Ja, då kan man ju inte, då blir det ju helt löjligt att föra ett samtal om hur svenskar är diskriminerade inom filosofin.
Ja.
Det är ju ett löjligt samtal.
Ja.
Men jag tycker det. Ja. Det är fjantigt bara.
Vi väntar ju på Mattias.
Ja.
Då ska vi tala om lite filmer.
Ja,
vi kan tala om vad fan som helst.
Ja, vi kan tala om vad som helst. Men det vi förbereder för nu är det så här att jag och Andres och Mattias, som egentligen är två olika podcasts. Vi har kollat dels på den nya Dune-filmen.
Yep.
Science fiction-klassiker, boken. Och sen så har vi också alla sett de två första avsnitten av den nya stiftelseserien, ja. Foundation
som Apple TV. Apple Plus,
precis.
Apple TV Plus.
Så det är det vi sitter och väntar på att Mattias ska anlända, och då kommer det bli science fiction bullshit
talk
i typ en timme.
Liksom. Ja, jag tror det.
Jag tror det kan bli
grymt.
Välkommen våran gäst Mattias.
Tack så mycket.
Andres, vi tog upp lite tidigare att vi ska prata lite om science fiction.
Yep.
Och jag sitter och håller den finaste utgåvan som går att få tag på av The Foundation Trilogy. Alltså det här. Nu visar jag lite för dem. Men du vet, tryckkvaliteten här.
Shit, vad snygg.
Det här är läckert. Mattias, du jobbar ju inte med sånt här, men du kan klämma lite. Du kan
ju
lite
tryck. Bok. Liksom. Det är ju en sydd bok, så att säga. Med också lite gultonat papper, som är relativt ovanligt att ha.
När du bläddrade den, hur länge sedan tror du det var jag köpte den?
Den här är nog rätt gammal, skulle jag gissa på. För sånt här gör man inte riktigt längre.
Men det är 90-talet.
Jag kollade upp det, för jag hittade en bild på boken när jag köpte den.
Mm.
Den är 9 år gammal.
Ja, just det. 2010 står det här.
Mm.
Men det måste ju varit en special...
Det här är specialutgåva. Det här är ju det som kallas för
inte.
Every Man's Library. Det är en sån grej som ganska stor i USA. När man samlar på fina utgåvor så köper man den här. Så är alla ryggar likadana.
Är det som så här Criterion Collection i film då?
Precis. Så man kan liksom bygga upp ett helt bibliotek med de här och Everyman's Library. Och så är alla ryggar likadana.
Det är alla tre böckerna där.
Ja, precis. Det är trilogin. Men The Foundation blev ju nu då tv-serie på Apple TV. Mm. Och alla som är här för tillfället har ju sett två avsnitt.
Precis.
Vad tycker vi om det då? Vad tycker vi om det?
Jag är ju fruktansvärt besviken.
Är du det?
Är det så? Ja. Jag tyckte den var... den är otroligt snyggt gjord. Mm. Men den gick ju väldigt långsamt.
Ja.
Det kanske är det den måste göra. Jag vet inte.
Alltså Foundation-trilogin utspelar sig över typ 5000 år eller något. Nej, men 500 år.
Är det bra att den går långsamt då?
Alltså... Nej, men jag bara tänker på att det kanske är det som lyser igenom. Jag tycker det. Jag har ju... jag såg om det. Så jag har sett det två gånger. Min första reaktion var att... de kan inte hålla fingrarna borta. De blandar in massa wokeness och...
Ja, men det tror jag är...
ideologiskt trams i det.
Men jag tror man måste göra så idag för att du ska få publiken att vilja titta på det också.
Men nej, jag är ju publiken.
Tror du inte det?
Jag är ju publiken.
Jo, jag vet, men för det här är ju då Apple Plus riktigt stora satsning. För de lanserade ju förra året, om inte jag minns helt fel. Och det här är ju, jag tror att de här, vad det nu är, 8 eller 10 episoderna ska kosta runt 1 miljard. Så att varje avsnitt är liksom i klass med en stor film.
Men i boken, i första kapitlet, så får man följa Gal. Eller Gale. Och i boken, i originalet som Isaac Asimov skrev det, så är Gale för det första en man.
Ja.
Och Gale har precis blivit doktorerat i matematik på ett universitet. Och blir rekryterad till då Harry Seldons stora projekt.
Och det här är grund... tjejen då?
Så på grund av att han är doktor och jävligt duktig på matematik så blir han rekryterad till då den här...
Han var väl toppen på sin klass och allt det här liksom.
Så han kommer till centralplaneten som heter Trantor från någonstans i Chutahaiti och så får vi genom den här Gale då följa vad som händer. Och så ser jag tv-serien. Då är det istället en liten flicka, trodde jag först. Men så förstod jag att hon inte var 12 när hon började typ hångla upp en snubbe.
Hon kramar ju sin pappa som är typ en meter högre än henne.
Mm. Så ja, men där ser hon ju väldigt liten ut när hon åker därifrån.
Precis. Ja. Så det är ju svårt.
Men det blir ju så här knepigt sen när man ser att det är en sexscen.
Jo, men jag vill bara säga, är inte det en väldigt stor skillnad? Att man dels byter kön på den här karaktären. Och istället för att det är en doktor i matematik så är det någon slags wonderkid liksom.
Jo, men det är så, de har ju dels bytt då.
Är det det publiken vill ha?
Nej, men alltså... men jag tror att det är så lite grann när man tänker i ängsliga Hollywood idag.
Kunde inte hon också doktorerat då?
Ja, det hade vi kanske varit bättre. Men däremot så fick de in hela den här religiösa biten då att de kommer från den här planeten. Hon har tagit ut sina sådana här bönstenar från ansiktet och avsagt sig då religionen.
Jo, de fick in den biten som inte Isaac Asimov har haft någonting att göra
precis.
Med.
Precis. Och då är det så här, då är hon tvungen att lämna.
Finns de här... Det fastnar jag för också. Jaha, så människor skulle födas med stenar då i ansiktet. Det är ju för det första inte science fiction utan fantasy.
Ja, du menar att det övergår och blir magi istället
ja,
för...
Ja, precis. Finns det i The Foundation att
nej.
Stenar i ansiktet?
Nej, det gör det inte överhuvudtaget.
Nej, men sen blir det också den här det, som jag reagerade på som jag sa till dig.
Du har inte läst boken.
Jag har läst första boken jag har gjort.
Ja, okej. Och ska du ha läst allt?
Ja, jag har läst första boken bara. Ja. Men som jag reagerade på som vi skrattade åt igår när vi kollade på det är att hon vinner ju då en tävling. Och få komma till han.
En matematiktävling.
Precis, och då blir det så här. Helt plötsligt blir det så här Kalle och chokladfabriken. Ja. Plötsligt. Man bara, vad fan är det här? Liksom.
Ja, som också gjorde att jag trodde hon var 12. Ända tills hon började hångla upp någon. Och jag blev illa till mods.
Väldigt svårt att läsa hennes ålder.
Ja, för ja jag blev faktiskt. Också väldigt illa till mods. För att när jag tänker att det här är ett litet wonderkid. som kommer till den här stora planeten, men hon har någon speciell förmåga i matematik och så vidare. Ja. Och så plötsligt blir det sexuellt. Då är det så här bara, fan vad det blev weird. Mm. Såg ja, ingen det här? Var det ingen som var inblandad i den här produktionen som upplevde det här som typ pedofil shit? Var det bara jag?
Det känns ju så, det som känns där blir ju vissa saker som de har tagit in i serien också bara för att göra den mer tv-vänlig liksom, att det ska finnas då en romantisk bit, och det gör det ju inte alls, i alla fall inte i första boken liksom.
Nej, men okej, men om det var romantiskt mellan Kalle och chokladfabriken och typ Oompa-lumporna, då hade man ju bara, det här är weird. Kalle är ingen sexuell varelse, han är en liten pojke.
Kommer ni ihåg i första scenen så är det några kids som ska konfrontera någon konstig, mystisk...
Men det är ju uppenbarligen i framtiden.
Ja, eftersom det också står att det är 35 år senare.
Ja, det gör det.
I
det
texten det. Så är det det.
Ja. Där tänkte jag. Det, ja, men det,
för det är väl det hela den... Förlåt, jag avbryter, men det är väl hela hans... Alltså den här encyklopedia...
Encyklopedia Galactica.
Precis, det är väl i den är. Och så ska den då öppnas, vad är det, 50 år senare eller vad fan det var liksom.
Ja, så den ligger på rest där.
Precis.
Men där de kidsen... det är någon slags... om jag får tag på dina bröst, säger någon. Ja. Liksom,
som jag trodde var en pojke.
Ja, och
som
också, precis. Jag
blev också lite chockad där. Man bara, men de var lite för unga. De var lite för unga för att ha den här grejen.
If you do this you can grab my tits. Jag bara, what?
Nej, men där etablerar de någonting. Och sedan släpper de det. Och sedan är ju hela serien är ju... Även om hon hånglar med sin pojkvän, så är ju det, hela serien är ju ansext. Det är ansext. Alltså jag känner ingenting. Nej. Jag tycker inte hon är attraktiv. Jag tycker inte någon karaktär är attraktiv. Det finns liksom ingen... Det finns ingen... känsla i serien.
Nej, men det finns...
det är avknackat. Ja, men
okej.
Okay. Det finns inte där. Det finns inte...
Ja, men det behöver inte vara med. Och det är väl det som...
Jag
tycker inte det behövs vara med för att...
Det behövs inte, nej.
För att historien eller själva berättelsen handlar ju inte riktigt om det liksom.
Nej, och jag kan säga med handen på hjärtat att Isaac Asimov är inte den författaren du vill läsa när det blir sexscener.
Det
kan jag garantera er.
Det blir väl lite som att kommunen skulle beskriva sex.
Ja, lite så.
Du har inga hångelscener i Sagan om ringen heller.
Nej, men Isaac Asimov skriver faktiskt ibland sexscener. Och det är olydligt.
Jag kan tänka mig det. Han är ju väldigt duktig på att skriva just det här ganska tråkiga, men ändå liksom...
Ja, men han är ju typ en Asperger-person. Han liksom är inte så naturlig i...
Han skriver ju inte om, i alla fall inte första boken, där är det ju inga... Där skriver han ju om, liksom, så att säga, politiker som pratar om konflikterna före eller efter de har hänt. Så att det är aldrig någon sån här rymdkrigsgrejer, utan det är ju att de sitter och samtalar om det. Mm. Men här fattar man ju då att de måste visa visuellt, såklart... vissa saker för att det ska bli spännande för tittare.
Men du kan, om du väljer att avsexualisera varenda jäkla bild, exempelvis, som jag lade märke till, och det här kommer låta helt sjukt, så filmar de inte den här Gail som plötsligt har blivit en kvinna. De filmar inte hennes röv en enda gång.
Gail har blivit... badar. Hon badar.
Hon badar. Du får inte se några kvinnliga former.
Nej.
Hon promenerar. Du får inte se några kvinnliga former. Och så vidare och så vidare. Mm. Och, så hon är fullkomligt avsexualiserad. Jag tror att hon är 12 år. Mm. Och sen plötsligt är det en hångelscen. Då har man ju inte etablerat att det här är en kvinna.
Att
liksom.
Hon har en sexualitet. Man har inte etablerat det.
Det är ju, för fan som att... Det är ju som om två katter där skulle hoppa på varandra. Jag går inte igång på det. Sorry.
Nej,
liksom.
Men de har inte etablerat den. De har liksom inte. Det gjorde man ju i Game of Thrones, tänker jag. Att liksom, det här är en pervy och sexy värld.
Ja.
Då etablerar man det väldigt snabbt.
Ja.
Men det här är ju, det har man ju inte gjort här.
Inte överhuvudtaget. Nej. Och då blir det artificiellt på det sättet som det kanske inte ska vara i drama.
Mm.
För du måste ha den här idén.
Ja, men det känns ju forcerat på en. För att det då ska passa i tv. Och det jag kan störa mig på lite grann är att väldigt mycket av de här, precis som de här sakerna vi pratade om, vissa saker kändes tillagda för att, ja, men detta är ju tv, så detta måste finnas med.
Alltså, originalbok.
Det är ju inte tv egentligen.
Original.
Nej, men precis.
Jag ser det här i mitt trygga rum.
Ja. Vad lyxigt. Kan vi ställa den där? Det är jättebra. Tack så jättemycket.
Ja, men det var
jag kan ta en öl till också.
De har liksom tänkt fel.
Ja, men det känns som så typiskt idag där så här, liksom ängslighet i Hollywood liksom.
Ja, men, jo, men jag tänker att man kan vara ängslig och woke när man byter ut karaktärer mot en tjej istället för en man. Har medvetet försökt att få karaktärerna att tillhöra så många etniciteter som möjligt, till och med så att det liksom sticker den i ansiktet.
Det reagerar både du och jag på när vi såg första och andra episoden, att det var liksom jag uppfattade det som ansträngt, att det var extremt många etniciteter, olika.
Tack så jättemycket. Tack själv.
Folkgrupper.
Ja, men precis. Men där tycker jag däremot, om man drar parallellen till Dune då, som alla tre också har gått och sett nu på bio.
Som vi ska prata om senare.
Men det är bara ett inlägg där. Att där har de ju också tagit in många olika färgade människor. Och de pratar, nej, men de pratar olika språk och så. Men de har inte gjort en grej av det.
Nej.
Och där fungerade det. Mm. Till skillnad från i Foundation, där jag inte riktigt tyckte att det... För det skevade.
Liksom. Hon är svart, va? Hon hans... Dream Girl i
Dune. Zendaya eller vad hon heter. Ja.
Jag skulle kalla henne för okänd i etnicitet.
Ja, men hon är ju mörk.
Mulatt. Men det är ju fel.
Men det är
mestis.
Nej, inte mestis. Eller?
Men hon kan det blandning på spanska? Eller?
Men hon kan ju också vara sydamerikan.
Jag är ju mestis. Nej, men hon kan ju vara... Hon skulle kunna vara latina.
Indier.
Latina.
Eller indier.
Men
vad
heter det? Ja.
Indier.
Nej.
Jo.
Nej, inte India. Nej, det är hennes ansiktsform. Hon ser latina, funkar inte för det.
Okay.
Hon ser ut som en lite svart person.
Ja.
Fast väldigt ljus. Ja, det är snygg och söt.
Jo, men okej. Okay. Men då har vi en intressant analytisk utgångspunkt här. I Foundation så blir vi störda över att det känns som att olika etniciteter trycker oss i facet.
Mm.
Och så har vi också och så har vi sett Dune. Där detta inte störde oss.
Inga
Jason Momoa som spelar en krigare i Dune. Han försvarar liksom The Royal Family, kan man säga, som någon slags krigare i den här Dune då. Det slog mig inte en enda gång med den karaktären att hans etnicitet på något sätt var viktig. Nej. Jag bara säger det. Jag bara köpte det och jag tyckte att han var cool.
Ja, men det var
jag
liksom
bryr mig inte.
Det var ju samma
tror det. Han är så här, han är hawaiian.
Ja, något sånt tror jag. Någonting. Ja, jag tror han är hawaiian.
När han var vattenguden.
Aquaman, ja.
Men jag bryr mig inte naturligtvis heller om han hans etnicitet.
Nej.
Det är liksom, men här i The Foundation så har de, som jag antar att ni håller med om, att de har försökt göra någonting woke. Och det är liksom det som han, det är någon, det här är en kommitté som har försökt göra en häst eller
vad
man säger.
Ja, just
att det är en kommitté liksom, som liksom, eller vad säger man, att det är en kommitté som gör en kamel?
Nej, man säger så här, en häst som är gjord av en kommitté, det är en kamel.
Ja, precis. Ja, precis. Det är någonting, det skavar.
Precis.
Och när jag hade sett två episoder så tänkte jag, nej, men jag klarar inte av det här med.
Men jag känner också liksom att just för att första boken i Foundation är ju väldigt, det är ju egentligen bara mycket samtal mellan olika karaktärer. Mm. Det blir också i bokform väldigt bra, men i en tv-serie så är det ju direkt ospännande liksom. Och därför har de ju försökt då, men i vissa lägen så har de ju totalfailat, kan jag ju helt hålla med om.
Jag kan berätta, för jag läste om lite nu här i Isaac Asimovs original, hur Isaac Asimov skriver dialog. Och Isaac Asimov är ju inte en en stor författare på det sättet att han skriver en fantastisk dialog. Utan Isaac Asimov, han förstår liksom att okej, den här dialogen är 5 rader. Mm. Och då måste de beskriva de här 2 sakerna, för det måste man fatta. Så han är ju extremt effektiv och aspig, rent ut sagt. Så han
har ju inte heller mycket karaktär.
Det har han inte. Utan det är bara han skriver en konceptuell trilogi som i grund och botten handlar om Roms uppgång och fall, The Dark Ages, medeltiden, och sen Europas framväxt, fast han placerar detta i rymden. Och det är ett koncept. Så de måste ju, precis som du menar, fylla i allt det här för att det ska bli gå och titta på.
Ja, men, menar det, liksom.
Men det jag säger är att när de gör det så fyller de i det exakt.
Här lyser ju då tidens tempo lyser ju igenom här liksom, med att det blir den här wokenessen och det blir den här vi ska ha alla etniciteter, vi ska ha liksom, och det blir lite fel.
Det är också ooriginellt, för sedan i episod 2 kommer in, då är det Star Trek igen. Ja. Då är det liksom att de simulerar någonting, en simulator, där de liksom, vad fan händer nu? Det är Star Trek då de
Han håller ett brandtal för de enkla arbetarna också. Mm. Som, det var då faktiskt Andreas bara, nej, nu tänker jag inte titta med.
Men det, då gick jag hem.
Det är också, för det blev för kommunistiskt.
Då går han ner i tvätteriet.
Just det.
Och så är det de kvinnor.
Och där var Hanna från Arlöv.
Precis, det var det första jag tänkte också.
Det är Hanna från Arlöv som man står och pratar med. Naturligtvis en kvinna som är färgad. Eller indisk eller någonting. Och så som, vad tror du, hur ska det gå för oss? Och så börjar han.
Och så ska han ha någon sån här tal att jag är inte mycket mer annorlunda än er. Och
jag har ju valt ut er och varje en har jag godkänt och ni kommer bli historiker. Ja. Det är något perverst med den scenen. Mm. Ja. Det är något perverst med den scenen. Tack och hej. Det fungerar inte för mig. Alltså.
Nej, men det tyckte jag också var problematiskt, den scenen. För det blev lite för så här on the nose liksom, att så här, vi är alla lika, vi är på samma resa. Och liksom att det ska vara det här samfundet då med alla. Och det är så här, det fan är det. Han är hög matematisk. Vad är det han kallar det?
Psychohistory.
Det finns något sekteristiskt som är obehagligt.
Men det är också det. Det är ju David S. Goyer som har gjort den här serien också. Och han är ju kanske inte den bästa att göra detta, skulle jag kunna säga.
Vad är det han har gjort annat?
Oj, ska jag komma ihåg nu. Men det är inte jätteimponerande saker.
Nej, men säg någonting bara.
Ja, det kommer jag inte på nu.
Är det comic shit? Liksom?
Nej, men det är ju... Han har ju gjort en del, om jag inte helt missminner mig, med några sådana här vampyrfilmer och lite sådär. Ja. Det är inte... Han är inte den stora berättaren liksom. Och det här är väl ett jätteprojekt som han
olika har fått. Olika typer av pedofila fantasier.
Ja, men lite så.
Om det ska vara Oscar hårdragen. Nej, men det känns lite som att Apple-sekterismen, att det känns som det är en sekt som sitter och håller i tummarna här. Ja.
Men jag har ju tittat lite på deras andra serier. Och den första de gjorde var ju den här The Morning Show. Och den bygger ju på den här... Det här var ju början av 2010 tror jag det var. Så var det någon sån här jättestor då som satte någon sån här morgonshow i USA. Som det visade sig att han hade sexuellt ofredat jättemånga och sådär. Mm. Och det här var ju innan MeToo. Så det här var ett av de första såna här fallen liksom. Där han fick kicken och grejer. Och den är ju ganska bra, den serien. Men det är också så här, då handlar det om detta liksom. Att det ska vara mycket. Och så tar man de andra... De har en då med Jason Momoa som heter Si, där alla är blinda utan en ny som har fötts då som har syn.
Åh, vad tråkigt.
Sen har du typ Ted Lasso som är en ganska härlig komedi. Den handlar om en amerikansk fotbolls...
Det här låter ju fruktansvärt tråkigt, ja.
Jo, men det är hela Apples grej verkar vara att de vill vara woke liksom, i allt de gör.
Ja, men det är antagligen så. Då är det så. Ja. Då är det så. Då är de världsmästare på wokeness.
Precis. Vad heter den filmen?
Då måste man acceptera det för att
köpa. Jag tror att det genomsyrar allt de producerar hittills. Och, så det känns som att det här är deras agenda. Typ,
eller vad heter den filmen?
Det med propaganda.
Vad heter den filmen med Al Pacino? Det var typ så här smelling farts of a woman.
Doften av en kvinna.
Jag ska bara. Ja. Men det är så här dåligt koncept. Ja. Smelling the farts of a woman.
Jag älskar den. Ja.
Jo, men det är också så här typiskt 90-tals tanke typ. Mm. Ja, men han är blind. Vad är han, advokat eller vad är han?
Ja, men han är ju en gammal militär som är det militär, vill ta livet
så
av
sig. Så ja, just det. Och så är det, så
han är traumatiserad på något sätt.
Så är det någon kvinna där. Det blir så.
Ja, men du hör ju själv. Blindfilm.
Blindfilm.
Idiotiskt. Ja, men okej. Okay. Men jag måste också vara ärlig. När det väl kommer omkring. Men jag är lite foundation-nörd. Annars har man inte den här utgåvan. Som,
nej.
Som jag gärna skryter med. Ja, den är skitfin.
Röd och så är det. Jag tror att det kallas ett franskt band.
Ja, men det kan det nog göra.
Det kan det göra.
Och så har den också det här bokmärket med där som man kan ha.
Jag är sån idiot så det tog ju mig flera år att när jag skulle beställa böcker på Adlibris så stod det danskt band. Jag bara nej, men jag kan inte ha det på danska. Jag måste ha det på svenska. Så jag valde bort massa böcker. Bara, vad fan är ni med dem? Varför har de det här bara på danska?
Danskband är ju limbundet. Och exakt. Så är det en
precis. Det precis.
Tack för informationen. 10 år för sent.
det slog det aldrig typ på, jag vet inte, googla.
Nej, men det slog mig inte. Jag bara, nej, men jag kan inte ta den på danska.
Varför kallas det danskt band?
Fylleband.
Fylleband.
Ja,
men de måste ha kommit på. Ja, men så, precis, så måste det ju vara. Mm.
Nej, men det jag tänkte säga var det här att även fast den här foundation hade mycket att önska, även fast den här uppenbara Silicon Valley-kommunismen lyser igenom precis allting. När jag har sett det här och faktiskt...
Och vi får ju vara straighta med det. Du har sett alla episoder i första säsongen, eller?
Nej, jag har sett 2 episoder.
Du har bara sett 2? Okej. Okay.
Men det jag kan säga är att jag tycker i grund och botten att det är ganska bra. För att även fast de nästan lyckas självdestruera hela projektet med sitt trams. Så tycker jag ändå att det är ganska bra. Mm. För att det är så jävla häftiga visuals. Ja, det är så mycket budget.
Snyggt gjort det.
Och storyn är fantastisk. Jag ska utan att spoila sammanfatta historien. Det galaktiska imperiet har växt sig så stort som Rom. Så att den här centralpunkten som är Rom, staden Rom, eller Trantor, den har blivit svag för att de är beroende av ett så himla stort område för att importera till exempel mat och så vidare.
Det var som du sa, de gör ju ingenting på
Trantor.
De
gör ingenting på Trantor, det är bara administration.
Det är en planet som är en stor stad.
Toppen.
Jag kan ta en till bärs.
Toppen.
En bärs.
Nej, så, och då, för de producerar ingenting och där sitter de då i sina högborgar och diskuterar och
så
pratar.
Så ju mer de centraliserar makten till Trantor, desto större blir också Trantors svaghet. Mm. Och för att det räcker att det är konflikter som gör att de inte får tillförsel av mat och pengar. Och
ja, men det räcker med en strejk någonstans.
Exakt, så är det... för de gör ingenting själva. Och i Rom så tänkte ju många... Jag menar, när Isaac Asimov skrev det här så kanske han inspirerades en del av Gibbons till exempel, eller andra historiker. Men det var ju ändå en idé som var jävligt stark om Roms förfall kanske. Att det är just det här som de säger i serien, you stretched too thin.
Ja, precis.
Ja. Och i den här storyn då så kommer Harry Seldon och så försöker han etablera helt enkelt... För Harry Seldon förstår med sin matematik, att vi kommer falla ner i the dark ages eller medeltiden. Mm. Hur kan vi på olika sätt göra för att förkorta den här tiden? Mm. Det här kommer gå under, det här kommer inte fungera. Men hur gör vi för att inte falla i 30 000 år av barbari?
Vi kan förkorta det till,
vi kan förkorta det till 1000 år om vi bevarar kunskapen. Mm. Mm. Det här är en vanlig idé som också i Europa. Liksom.
Det är lite Alexandria-tanken.
Ja, men du vet, romarna använde konstruktionstekniker i Europa som till exempel tegel och betong och sådana här saker. Ja, så vi kom inte ikapp dem förrän egentligen på kanske 1600-talet.
Jo, men en sak som är intressant just med, förlåt jag avbryter, men det finns ju kvar så här i Italien på vissa ställen betongdelar som är gjorda under romartiden som är... Det är alltså hårdare betong än vad vi kan göra idag. Och de vet inte hur de lyckades. För att då informationen inte finns kvar. Och där är ju klassiskt med också Egypten och hela den här grejen. Att vi vet inte för att informationen inte finns kvar.
Vi vet inte hur man byggde pyramiden.
Nej. Nej, men det är ju det här som Isaac Asimov har suttit och tänkt på. Ja, det är det som bygger till att han skriver ju, den här boken.
Och det är det som,
och det, är det som också gör tv-serien i grund och botten jävligt bra, tycker jag. Även fast de har massa... woke shit, smörja och liksom försöker att... trycka i facet på mig att det är så jävla multikult i allting liksom.
Så egentligen ska man ge serien en chans?
Jag tror det.
Jag tycker absolut man ska göra det.
Det finns ett djupare, även om det är woke så finns det ett djupare budskap som man kanske ändå är back
på. Ja, men jag tror att när man då liksom som nu i fredags när de här två episoderna släpptes och så har man då kanske lite för höga ställda förväntningar.
Ja.
Så det tenderar att man nästan alltid blir besviken på något sätt. Men jag tror att man ska definitivt ge den här första säsongen. Nu har ju Goyer en idé om att göra 8 säsonger. För att få berätta hela då.
Mm.
Sen är ju frågan, jag tror inte han kommer få 8.
Jag tror inte det kommer ske.
Nej, 8 kommer han inte 8... få. 5 kanske han får. Men det får man ju se hur bra den går också såklart. Men
den här litteraturen, den här boken, hela Isaac Asimovs idé, den handlar ju om väst. Det är det som är problemet för Apple. För en vanlig Apple-anställd så finns inte den idén. Du får inte ens säga det jag säger nu. Det här handlar om väst. Ah, ja. Det handlar om västvärlden.
Occidenten. Eller vad heter det?
Ja, jag vet inte vad man kan...
Men... Sen är det ju intressant just med Foundation också. Att, den har ju så att säga... Den släpptes på, vad är det? 60-talet eller vad är det?
Jag tror den är äldre. Jag tror det är 50-tal.
Ja, men säg 50- eller 60-tal när den kom. Den här har ju legat i vad man kallar development hell i Hollywood.
52 tror jag den kom.
Så den har ju legat i development hell i Hollywood sedan 70-talet.
Ja.
För folk har försökt utveckla den här till film eller serie. Men dels på grund av brist av tekniken som då ska vara relativt billig att göra.
Ja, just det.
Och även många har försökt göra en så kallad treatment av det här. Den liksom av boken till ett manus och det är ingen som har lyckats.
Jo, Star Wars.
Ja, jo, men inte direkt efter den här.
Nej, men säger
Star Wars. Star Wars är inspirerad av The Foundation.
Och Star Wars hade inte existerat utan där... Foundation.
Ja, fast...
Det är också den första scenen, om ni kommer ihåg, i episode 1 så är det en sån... Det är ju en Star Wars-blinkning. Den här lilla bilen som svävar. Det är ju oerhört Star Wars. Det är ju direkt en blinkning.
Men det är så att Star Wars, jag är ju oerhört Star Wars-nörd och det är så att Star Wars hade ju inte existerat. Dels på grund av Foundation, men framförallt för Jodorowskis version av Dune som aldrig blev.
Mm.
För det du gör när du gör en film är att du gör en så att säga playbook, att du gör typ en mapp så att säga med inspiration och du har målat upp vissa scener och där finns det en intressant dokumentär som heter Jodorowskis Dune
som går att se på SF Anytime tror jag.
Ja, otroligt bra. För den förklarar också det Jodorowsky var ju uppenbarligen helt batshit crazy för han gjorde ju 17 sån här böcker. Och han hade ju stora planer med att...
Han fastnade lite i det.
Ja, men han fastnade. Mm. Och,
men istället för att göra det här så sitter han och är... hobbyterapeut med såhär 90-åriga franska kärringar.
Han höll ju på med det här Dune-projektet i många år liksom. Och han
det var ju han som anlitade den här
Giger bland annat.
Giger, ja, precis. Ja.
Och, där, och Salvador Dalí. Ja,
Salvador Dalí skulle vara med.
Så
Pink Alien, Floyd skulle...
Alien hade inte funnits. Nej. Inte han hade gjort
ingen, ingen sci-fi från... slutet 70-tal fram till typ mitten 90-tal hade funnits om inte Jodorowskis Dune playbooker hade funnits, för att alla har tittat i de här. För det är så här, det är en allmän halv hemlig typ grej i Hollywood att man kollar i de här böckerna.
Ja,
för att de är ju då, det är ju filmbolagets ägodelar. Och när det hans projekt krackelerade och det sen blev erbjudet till David Lynch för att göra den här Dune.
De har hans böcker.
Jajamän. Så George Lucas har ju kollat på dem. Och det har ju även Ridley Scott och James Cameron gjort. Och de flesta som gjort sci-fi liksom har kollat de här böckerna för att få inspiration. Och Giger som sen gjorde Alien, det är ju bara på grund av att han hade gjort de här Dune-grejerna. För han, Giger tyckte jag absolut inte om Hollywood.
Men han, jag håller med dig, men du pratar om visuell inspiration.
Ja, men det är också typ, jo, men det är också förlagan för där du även har Frank Herbert's Dune och även Isaac Asimov's Foundation.
Production design kallas det.
Ja, och deras liksom grundberättelse där är ju också förgrunderna till alla de här, alltså Star Wars och även Alien och så vidare liksom.
Det som jag var inne på, och du har såklart solklart rätt i det här, det är inte det jag säger, men det som jag var inne på, det är ju att ta medeltida sånger, att ta Roland-sången, att ta de fantastiska historierna vi har i Europa där där riddaren ska döda draken och där sheriffen av Nottingham till exempel är ju Darth Vader och så vidare. Att ta det arvet av de här olika arketypiska karaktärerna och så här göra science fiction av det och få effekt på det. Det är ju det som George Lucas gjorde. Han visste ju bara, okej, men liksom...
Folk, han var ju oerhört influerad av Jung. Joseph Campbell.
Och Jung, ja, Campbell och Jung. Liksom.
Precis. Ja, det blir ju väldigt tydligt när man kollar på första Star Wars då, A New Hope. Liksom. Den är ju A, B, C, hur du gör en hjälp.
Men rymdsagan liksom, som fenomen... Ja. Den börjar med The Foundation. Mm. Det är där man har idéer som rymdimperiet. Mm. Det är där man har idéer om liksom... Om du vet så här, sakerna... Encyklopedia Galactica. Ja. Det är ju det som hela Lifterenskighet i galaxen bygger på.
Ja.
Alltså, och så vidare och så vidare.
Där gjorde ju Douglas Adams en väldigt bra satir av just...
Ja, det är han gör ju en satir av The Foundation. Ja. Det är klart han gör det.
Och det är ju, det var ju väldigt smart liksom.
Fantastiskt att... roligt. Ja. Men det är ju fortfarande The Foundation som är först. Han gör ju det här i Isaac Asimov 1952. Det är fan länge sedan. Du vet, det som folk skrev på 50-talet. För jag har läst en del 50-talslitteratur. Det är ju fucking shit om jag ska vara ärlig. Ja, men förlåt, men det är ju det. Just det, här, det som folk i våran ålder tyckte var mest fantastiskt på 50-talet i Sverige, vad var det? Typ Okänd soldat av Väinö Linna.
Ja,
ja. Ja. Har du läst det liksom?
Nej,
testa. Det är shit.
Det är shit. Jag blir jävligt pepp på att läsa det nu.
Ja.
Du säljer in det.
Vad fan läste jag? Också så här gammal... Du vet, alla i den åldern som drömde om att åka ut på havet har ju det. Jag har läst massa
Hemingway är väl 50-talet, va?
Mm.
Ja, men Hemingway är ju ändå bra. Det måste man väl ändå säga.
Alltså, jag gillar Hemingway. Inte. Jag är ingen Hemingway-kännare.
Jag kan inte
50-talet. Ja, men den stora havet är ju liksom, det är en otrolig bok. Liksom.
En gamle havet.
Nej, en gamle havet, förlåt.
Men jag gillar den stora havet.
Men den är ju väldigt bra, men det är också en helt meningslös bok. För att den handlar ju egentligen inte om någonting. Alltså, den är ju bara så här, det är en gullig historia liksom. Ja, men det är så här, den är så här, det är bara, det är,
att han blir vän med en fisk. Ja, och han blir vän med en tonfisk.
Och så är det typ, du låter som en Miyazaki.
Och så gifter han sig.
Det är det. Och så åker han hem.
Och så gifter han sig med en tonfisk.
Och så åker han hem.
Och alla bara, du kan inte.
Nej, men, så här, nej, men han fångar ju den här fisken. Och så måste han ha den vid sidan och sin båt. Och så äts den upp av hajar eller vad det är. Och så är det bla bla bla.
Och så kommer han ner. Så kommer han hem och så har ni. Tonfiskarna bor. Och så ni har, ska han dansa med dem.
Ni har blandat ihop en lilla skördfrid.
Nej, det har jag inte.
Nej, men det blir väldigt så här, just den historien blir väldigt så här puff i slutet, för
hade,
det är så här,
om du hade träffat en sjöjungfru, hade du valt att botten, benen är fisk eller att toppen
hade,
är fisk?
Vet du vad, jag har bara sparkat i eller för att
freak of nature. Välja.
Välja, vadå välja?
Det kommer upp en vacker kvinna på stranden.
Men det här, antingen är
jo, men Oskar, här har du
eller så överkroppen fisk.
Det är redan gjort. Där valet är redan gjort.
Vadå?
Botten är fisk. Ja. Överkroppen är människa.
Ja, men vad hade du helst legat med? Det är det jag frågar,
Mattias. Nej, men såklart den normala, vanliga sjöng. För den där toppen är människa.
Självklart.
Så, men det, så,
valet är ju gjort där.
Hur penetrerar man en fisk under kropp då?
Hon har väl en mun?
Nej.
Det är ju därför den här liksom formen av det blir omöjligt, för att båda är skit uppenbarligen.
Jag säger bara, citat, den har väl en mun, slutcitat. Så får Mattias försvara det själv.
Men vadå, det är väl inte att försvara. Det är, så här, det är för det första en helt idiotisk fråga som är omöjlig att svara på, helt uppenbarligen. Och det är så här, alltså jag har så många andra frågor man måste ta i tur med innan så här. Vad vill du ha sex med? Liksom, det är så här. Okay. Ja, inte en sjöjungfru.
Nej, men då låtsas vi som att det här inte har en. Okej, okay, nästa etapp.
Ja, June. Mm. Ja.
Men innan det så måste jag ha en ny öl. Så vi ska ta ett litet break innan vi sätter igång med det. Så kan vi duka av maten här. Fantastiskt gott det var. Vi sitter på restaurang Plankan i Majorna. Mm. Och det är brunchtid en söndag.
Ja, verkligen. Kapten Rummet sitter vi.
Ja. Mm. Kapten Rummet. Ja, det är sjukt är det. Om någon är här någon gång. Säg att någon åker på typ så här en semester och besöker Göteborg. Ja, som bor i Enskede eller någonting. Då kan man åka hit och så bara, fan vad konstigt det var här. En stor gubbe på väggen som ingen vet vad det är.
Förutom typ alla här.
Jag vet inte vem det är.
Nej, inte jag.
Nej, men vem är förvånad? När lyssnar du på musik från detta?
Jag lyssnar inte på musik.
Precis.
Jag lyssnar inte på musik, jag lyssnar på metal.
Ja, du var ju fastnat där, ja.
Ska vi ta en paus eller?
Nej, men.
Ja,
Dune.
Part one. Får man ju säga också.
Dune.
Hej, man! Hi, my, my, my. Hi, my, 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 my. Så vi börjar där med
nej, jag härmar,
Hans Zimmer musik.
Jag härmar Hans Zimmers soundtrack, så att så fort det är någon som går i en öken så är det bara harme, harme, me, me, me.
Jag tyckte faktiskt att Hans Zimmer, han gjorde ett väldigt bra jobb där faktiskt. För det lät inte som Hans Zimmer.
Ja, men är det ett bra jobb av Hans Zimmer och inte låta som Hans Zimmer?
Men faktiskt.
Leitmotiv. Leitmotiv.
Ledmotiv.
Ledmotiv. Mm. Det var ju någonting som egentligen Wagner uppfann.
Ja, precis.
I hans operor så då är det speciellt ljud. Mm. Ja. Och jag kommer ihåg att när jag var hos Oscar för ett tag sedan så visade han mig den här serien med... vad är Star Wars
Mandalorian.
Precis, då är det så extremt tydligt leitmotiv där.
Mm. Ja, men det är ju Ludvig Göransson.
Men då,
det liksom, var ju jätteutskällt när den kom. Folk var ju vansinniga.
Jag hade kunnat sjunga det. Ja.
Eller, jag kan göra det.
Dum
dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum d
Jag har kollat på det här eftersom jag gillar Star Wars då, så jag, Ludvig blev väldigt utskälld i början när första säsongen kom, för att folk tyckte att det lät så långt ifrån John Williams.
Vilket det inte gör.
Det gör det inte alls. Nej. Det är bara det att Ludvig har ju då nördat som fan och hittat massa konstiga instrument. Och den här flöjten använt är ju, jag vet inte vad de kallas, men det är en väldigt lång flöjt med ett litet, så här, ja, men en liten tuta som
blåser
i. Nej, men
jag vet vad det är. Ja. Det är en altblockflöjt.
Den kommer är det i de heter?
Ja, för den kommer i två versioner. Det är så den största blockflöjten. Och den finns alltid i två versioner. Och den han använder tror jag är Yamaha. Mm. För att det man tillverkar, det är en rak. Så man håller den rakt ut. Men sen så tillverkar man också en böjd.
För
att man ska kunna hålla den mer chill. Liksom. Så jag tror att det är bara den största blockflöjten. Eller jag är ganska säker på det. Jag är ganska säker på att den är tillverkad av Yamaha. Och jag är också ganska säker på att den kostar ungefär 6000 kronor. Om man vill ha en sån hemma. Ska man sitta hemma och bara... Det är blockflöjt. Det är typiskt svenskt också. För nästan alla svenska...
Men det jag tycker, jag tycker den passar väldigt bra i början. Ja. Men i början var det väldigt förvirrande liksom. För att det är så här, det lät inte riktigt som Star Wars, men nu när man har sett två säsonger med det så låter det verkligen som så här, men det är ju det. Så här låter Mandalorian.
Liksom. Jävligt bra franchise.
Sjukt
bra. Där har de lyckats.
Tillbaks till Dune nu, era jävla trähattar. Alltså det här är, jag skämtar inte, men allvarligt talat. Ibland mitt jobb att hålla ihop diskussionen. Jag känner mig som en rancher. Jag klappar mig på ryggen. Ni bara, du vet, hade jag låtit det här vara, så är vi... Jag vet inte vart vi är om en kvart. Vi kanske bara ska låta det vara. Jag kanske förstör det.
Nej, men
vi ska ju snacka om Dune.
Det var Dungeon Master. Master.
Jag är spelledare.
Ja. Du är spelledare.
Okej, du är en väldigt mäktig alv på planeten Arrakis. Nej, jag skojar bara. Men vi kollade på Dune. Vi var på bio på den. Och... Min reaktion var att när vi gick ut från den bion, alla vi tre, så var min första reaktion var att alla som var yngre än oss som var där såg ut som att de bara tyckte det var tråkigt.
Nej, de fattade inte ett skit.
De var ganska besvikna.
Ja, de bara, vad fan var det här? Ja. Fan vad tråkigt.
För det var inte ett ljud när man gick i flyttplatserna liksom. De pratade inte med varandra. Och det var väldigt så här, jag tror att det var en blandning mellan förvirring, besvikelse och... irritation. För att...
Som att vara tonåring i vanliga fall. Fast lite mer.
Ja, men en... Ja, jo. Men jag menar en biobiljett för 160 spänn och så går man på en film som varit superhypad då för att vara en rymdsaga. Ja. Så tänkte de, ja, men det här blir great. Och sen så fattar de...
160 spänn?
Ja.
Då skyller du en
Ja, men det... Nej, men det är så här, det blir...
Tack för informationen till alla lyssnare.
Ja, precis. Nej, men så... Det förvånade mig också när jag gick därifrån att, för så brukar det vara när man går förbi, att de som är vänner med varandra går och så här tissar och tassar
och
vill.
Ja, och yngre, för den är från 11?
13 tror jag.
13. Ja, men för att yngre personer och den yngre tonåren, de brukar ju efter en bra film så är det så här bara, fan, fattar du om vi hade varit Sadducais och... bara, åh, tänk när han hugg det svärdet i facet på honom och... Ja, men man har ju sig själv när man var och upplevde det där. Men det var ju tyst.
Det var helt tyst.
De gillade inte det.
Jag tror inte de gillade det alls. Den var väldigt svår. Det fanns jättemycket bra med den. Skådespeleriet var otroligt. Från alla, skulle jag nästan säga.
Absolut.
Musiken, Hans Zimmers musik var också jätteintressant.
Ibland tycker jag den var too much. Typ att så, om någon
jag tror
bara...
att den blev för hög för att den blir för hög på bio.
Min känsla var så här att säg att någon så här bara, säg att vi sitter där och så bara, du, fan, jag ska ut och ta en cig. Och så går man ut genom dörren. Mm. Så man bara, harima, harima, harima. Då blir det så här bara, nej, men ta det lugnt, Hans Zimmer. Jag ska ta en cig. Det är liksom,
Men det var väl, han avböjde väl Nolans senaste film Tenant, va, för att få göra...
Eller,
ja, han skulle göra den här istället. Ja. Vilket jag tyckte var intressant av han. För att det här var väl inte ett jätteenkelt projekt. Kanske.
Nej, men och de har gjort vissa, jag lyssnade faktiskt på när Hans Zimmer pratade om vad han har, hur han har tänkt och vad han har gjort till Dune. Och han snackar mycket om att man ska inte känna igen instrument till exempel, för vi är inte på jorden.
Nej.
Du ska aldrig höra ett piano.
Nej.
Du ska aldrig höra en viss, du ska inte kunna höra en kör och så säger du att
men samtidigt så blev det inte...
kören är från Texas eller liksom.
Så men det blev inte typ world music heller.
Jo, det tycker jag.
Ja, men inte så jag som det är det. Den vanligaste. Jag tycker inte det. Jag tycker inte det. Jag tycker
inte det. Du
ja.
Jag tycker inte det.
Jo,
men det är så här, det vanligaste de gör när de ska göra någonting så att det ska låta annorlunda. Det är ju att de typ går till världsmusik och tittar på vad de håller på med för. Ja, det gör jag med. Det är fruktansvärt. Det går inte att lyssna på. Men jag tyckte inte detta var detta. God, lägg dig. Men jag tyckte inte det
Andreas
blev det.
Och 13 stycken arkitektstudenter tycker väldigt mycket om world music.
Så går de till Ocean och tittar på band.
Väldigt viktigt för mig.
Speciellt när någon spelar ett instrument jag inte vet vad det heter och han är inne på typ så här tredje timmen. Då är det gött.
Det är då det börjar bränna. Men
jag känner
sig mer. Ja, precis.
Jävla bullshit.
Han är inte bara musiker, han är guru. Bara fuck you.
Men vi var ju alla överens om att Chalamet var väldigt bra.
Ja.
Chalamet.
Timothy Chalamet. Vem är det som man uttalar hans?
Chalamet uttalas
det. Vem är det?
Han är fransk-amerikansk. Amerikansk.
Ja, den här spinkiga killen. Ja, han var skitbra. Han var riktigt bra.
Jag tycker att Stellan gjorde ju också en av de bästa rollerna han har gjort på År och dag. Stellan Skarsgård.
Ja.
Jag skulle säga att det påminner mig ganska mycket om
Jo, men det
påminner mig mycket om Breaking the Waves.
Mm.
Nej.
Nej, men jag tycker att
du blir för konceptuell då.
Nej, men alltså du har inte fel i sak på ett sätt, för att det man såg med Stellan där var att han gjorde inte den här Pirates of the Caribbean jag får en paycheck grejen, utan han försökte ju ändå verkligen göra en roll.
Jag vet inte om jag håller med. Jag tyckte mest han var en stor blubb.
Jag håller med om att det var alldeles... Han var nerklippt något otroligt.
Gillar du någon jävla Skarsgård-lobby eller vad är det?
Nej, det gör jag verkligen inte.
I boken så är det ju en stor scen i början av boken där han liksom... har en diskussion med den här lite effeminiserade rådgivaren.
Ja, precis.
Och också sin son som är också är lite...
Nej, det är hans nephew, brorsan.
Ja, också är effeminiserad på något sätt. Så det är liksom, där får man att de är dekadenta, etableras väldigt tydligt där. Han är jättetjock och fet. Men här så... får man inte den liksom?
Nej, men det blev för snabbt. Det är samma som när han sitter snabbt, där och äter den här. Han sitter och svullar i sig den här middagen och pratar med...
Och så klippte de där.
Ja,
för och det, han, där känner man att de har klippt bort den.
Precis, för att han säger ju det också typ väldigt kort så. Ja, men... så här, kusin liksom. Och sen bara klipper de scenen. Och då får man inte den här... För då blir man mest förvirrad och känner att, men varför sa han det? Vänta nu. Och så hinner man inte med i nästa scen riktigt. Så vissa saker, och där, det har jag sett vi att prata om efter att kolla på den också. Att, och där, det sa ju du, Oscar, också, som jag tyckte var en väldigt bra fråga. Så här, är Denise Villeneuve en bra regissör eller inte?
Ja.
För att det är så här, vissa scener i Dune är skitlånga och långsamma. Medan vissa är alldeles för korta och går alldeles för snabbt. Vilket gör att där blir några brister i filmen, tycker jag.
Han har
Denis Villeneuve heter han.
Är det så man uttalar?
Ja. Denis Villeneuve.
Det som jag tycker är, och det här är en kritik som har framkommit mot Denis Villeneuve även i Blade Runner, och det är att det, man upplever det som att det är problem med det som kallas för pacing. Och jag upplever också detta. Men så har jag också sett när folk analyserar pacingen ganska ingående. Mm. Och då är den ändå tekniskt sett så är det bra pacing. Men många upplever det ändå som att det är någonting som är fel.
Ja, men det är precis.
Och det här är det här som intresserar mig nästan mest med Dini. Det som jag reagerar över efter vi hade sett den, som jag tror är egentligen huvudproblemet i hans filmskapande, det är att det är nästan aldrig riktig så kallad suspension.
Nej.
Och det tror jag är ett problem. För att vi är så vana vid att se film och tycker att filmen är spännande. Det här klassiska exemplet är ju att om man sitter och pratar vid ett bord så blir det ganska tråkigt. Mm. Men om tittaren vet att det ligger en bomb och tickar under bordet, då blir plötsligt samtalet suspension. Mm. Du vet den här scenen i Inglourious Basterds när SS-officeren Hans Landa förhör mjölkbonden.
I början av filmen.
Ja, just det. Då får vi se kameran rör sig ner för under brädgolvet. Så där ligger de och
gömmer sig. Då får man ju tänka på det. Det här är ju en scen som Quentin har gjort då som är, alltså den är nästan en halvtimme lång.
Ja.
Och den inleder hela filmen och i början är man förvirrad. Men sen när de gör den här, precis som du säger, de visar den här liksom. Och så märker man mer och mer på han, SS-generalen då, att han vet om det.
Ja. Han vet, vi vet, mjölkbonden vet, men det förblir osagt.
Ja.
Quentin Tarantino är expert på att bygga suspension. Hela Hateful Eight är ett kammarspel som bygger på suspension. Och så tittar jag på den här Dune. Och
jag
tycker inte att det finns...
Jag hade ju ett väldigt bra exempel där. Ja. Det finns ju en scen där det kommer ut en slags probe ur väggen.
Ja, just det.
Och så sa jag direkt efter filmen att Spielberg hade gjort den här... Jag sa det direkt. Men jag resonerar att Spielberg hade ändå etablerat att det finns någon probe i väggen.
Han hade ju sett Carl.
Så hade man ur perspektiv av proben sett, eller man hade förstått som tittare att det finns någonting som är dolt för huvudkaraktären.
Nu men det här finns det här inte.
Nej. Det finns ingenting som är dolt för huvudkaraktären.
Den ploppar bara ur.
Den ploppar och han ser det omedelbart. Mm. Han ser hotet omedelbart. Mm. Men suspension som du säger bygger ju på att det är någonting som vi tittare vet.
Men som liksom, inte karaktären känner till, exempelvis.
Så den här proben skulle ju naturligtvis komma ut
men du skulle ju
ur
se
väggen det. Utan att vi vet att han ser det.
Ja, men Spielberg hade ju gjort det precis.
Han hade ju gjort det laddat.
Spielberg hade ju gjort mycket bättre.
Han hade ju filmat den här lilla myggan eller vad det nu är liksom. Han hade ju filmat det genom myggans synvinkel.
Ja, precis.
Hur den liksom kommer ut. Och sen hade man sett att den hade flygit runt lite. Och sen hade man sett karaktären då upptäcka den.
Ja, precis.
Men hela den scenen blev väldigt platt och väldigt så här. Plus att det är så här. För idén är ju också det här att den här andra familjen då som blev Harkonnen har blivit bortkörda från den här planeten och så ska de då ta över och så här kortfattat och då säger de att de ska inte döda de här royal family liksom för de om de sätts framför en sån här truth seer så ska de inte då kan man inte ljuga.
Ja,
och då blir det väldigt konstigt varför den här scenen är med. För att då är uppsåtet är uppenbarligen att döda.
Ja.
Och då är det så här, men...
Ja, det stämmer inte. Det finns ett väldigt intressant exempel. Och för att nästan exakt samma scen sker i George Lucas andra nya Star Wars-film. Den första hette New Hope och den andra hette Attack of the Clones, va?
Ja, du menar... du menar de här prequels.
Ja, då i den filmen.
Phantom Menace är inte första där, sen är det
Phantom Menace, ja. Ja, okej. Okay. Men i alla fall, i den andra filmen där, i ganska tidigt i den filmen, så är det så att den här prinsessan har kommit till huvudplaneten och så ligger hon och sover. Och då kommer det en probe och släpper in konstiga tusenfotingar i hennes rum. Och, det här är George Lucas. Och de vaktar på utsidan. Ja. Och det blir så jävla mycket mer spännande för att de här för att hon ligger och sover, hon vet inte vad som händer. Nej. Och så bygger de upp faran när de här
och då märker han då
och till slut,
Anakin märker av dem
i
med
sista
kraften.
Sekund så märker han med kraften att det är någonting som är fel och så stormar han in där. Mycket samma scen. Mycket effektivare. Mycket, mycket bättre.
Bara när du och det var berättade så känner man...
Eller hur?
Du får en stress.
Liksom, för, stress.
För du ser så här, i hennes rum när hon ligger och sover så ser man de här tusenfotarna. De går runt och de är ju djur så att de vet inte riktigt vad deras agenda är.
Men de undviker, för det finns en laser som skyddar golvet som ett slags larm
samtidigt
när hon sover.
Ju, så står ju Anakin och Obi-Wan på utsidan. De har något sån här ganska menlöst samtal.
Precis.
Och liksom så här, då får man se det här klippet emellan och så blir man liksom, man blir stressad själv.
De pratar om någonting annat. Mm. De parallellklipper in till rummet. Ja. Hotet ökar hela tiden och i sista sekund så känner de att någonting är fel. Det här är drama.
Man ser att det glimmer.
Det här är suspension. George Lucas fattar det. Mm. Villeneuve, jag tror att han
Villeneuve har inte den känslan.
Nej, men jag tror att han tror att han själv är för fin för såna cheap tricks typ.
Jo, men det var ju...
Är du med?
Han accepterar inte dramaturgi.
Nej, men han är liksom, snobb. Han är snobb.
Men det blev ju också väldigt tydligt nu när...
Väldigt dumt för, att ha den taggen.
Väldigt dumt.
För Dune har ju inte haft premiär i USA än. Den har ju premiär 22 oktober.
Hade ni premiär tidigare i Europa?
Ja, vi var första premiären. 15, ja. Vi såg den på yttersta första premiären i
världen. Det gör mig väldigt orolig.
Vi såg den på premiärdagen.
Vi har premiär i Sverige tidigare än i USA.
Jo, men det har de haft.
Vad fan har hänt? Jag fick ju vänta i 2 år på Die Hard hämningslöst.
Ja, men de har ändrat någonting där. Marvel-filmerna hade lite grann med det att göra. För Marvel hade premiär i Sverige en vecka innan i USA. Okay. De senaste 10 åren. Men Villeneuve gick ju också ut nu då när de hade haft premiär de största flera Asien och Europa och sådär. Men då gick han ju ut såklart och sket på Marvel-filmerna och tyckte att det var så jävla värdelöst. Vilket också är så här, det är så typiskt att ja, men det är klart att han måste göra det liksom.
Men det är nog det som är lösningen till att förstå varför det inte riktigt fungerar. Mm. Han är pretentiös.
Villeneuve är pretentiös.
Han är pretentiös.
Det är
en dödssynd
inom
film.
Men vad tyckte vi var bra?
Men skådespeleriet var ju otroligt.
Skådespeleriet var bra.
Jag skulle säga att om man radar upp alla olika teknikaliteter som vi kan definiera som skådespeleri, ljussättning, alla de här olika sakerna så är det bra. Men helheten är inte det.
Nej.
Tyvärr, det är inte det.
Jag störde ju mig väldigt mycket på återkommande. Det är typiskt amerikanskt, vilket jag tycker är konstigt då, eftersom Villeneuve inte är amerikan uppenbarligen. Men
vad är han?
Han är väl kanadensare eller fransman?
Tror han är kanadensare.
Fransk-kanadensare.
Fransk-kanadensare.
Lägsta folket på jorden.
Quebec eller någonting sånt.
De är inte riktiga amerikaner.
Vi är inte människor.
Nej, det är inte människor. Men, jag tyckte det var onödigt många drömscener där han ser den här snygga mulatt-tjejen. Jag hade strykit det är typ 4-5 såna drömscener, flashback. Jag hade strykit 3 av 5.
Mm. Jag hade strykit 5 av 5 och så hade jag gjort drömmarna symboliska istället. Jag tror det hade varit effektivare.
Ja, det hade varit ännu bättre. Det hade varit ännu bättre.
Att han ser inte ett ansikte, han ser ting och han ser sand och han ser sand rinna ur saker och så
vidare. Genialt.
Ja, men jag, på riktigt.
Det är riktigt bra.
Det är det som är bättre regi.
För det är så här, de här drömsekvenserna då blir ju också...
Han ser en sten som liknar henne.
Som blir till sand.
Ja,
precis. Ja, men det är, då använder du det... Då använder du CGI och det visuella som han uppenbarligen har framför sig att kunna utnyttja korrekt, skulle jag säga.
För det blev aldrig, när vi väl fick träffa den här tjejen som han har sett 11 000 gånger i sina syner, då den upplevelsen som de ville åstadkomma var ju så här bara, åh, det är ju hon! Mm. Typ så här. Men det kom inte. Nej. För att det hade varit
typ första gången man möter den är ju då när de blir upptäckta eller tagna av den här urbefolkningen då.
Återigen, han har
ju
inte känsla för
suspension. Men då är det så att då blir ju hans mamma då blir ju den som blir attackerad av de här. Och då hans karaktär springer ju upp på avsats för att ha liksom över han har hela situationen där han kan se liksom utbringat hot. Ja. Och då sitter hon bara helt random bakom. För först får man se att han sitter och över läget. Och sen klipps det till att det blir en grej med att mamman interagerar med den här ledaren av det här folket då. Och sen klipps det tillbaka till honom. Mm. Och då är plötsligt får man höra, för då gör de en sån här typisk kameragrej att man ser honom. Men så vinklar de kameran lite till typ ett håll. Och då är hon bakom och säger att ja, men om du skjuter så är jag här. Och det är så här, man bara, men det här blir ju helt meningslöst.
Men kände ni att, jag håller med, men kände ni att hon är helt okåt på honom också? Liksom,
nej, inte nödvändigtvis.
Personkemin?
Jag tror att, ja, men det är, med tanke på att det blev så kort. För det
kanske inte ska finnas där.
Nej, men det är ju precis innan filmen.
Mellan mor och son.
Nej, alltså, nej, alltså mellan hon, den snygga tjejen.
Och, Jessica. Jaha, du tänkte, nu är du tillbaka på mulatterna. Du pratar om en annan sak. Mattias, du pratar om mamman och sonen.
Nej.
Okej, okay, då är det jag som är fel ute.
Och då är det så här, men det här är ju precis i slutet av filmen.
Ja.
Innan de får vara med dem, innan de har den här fighten och han blir etablerad och liksom allt det här.
Och han blir godkänd.
Hade det varit då, för detta är ju uppenbarligen då, vi slutar ju mitt i vi får liksom, du har ju alltid tre stycken av uppbyggnader av filmen liksom. Vi slutar ju mitt i mitten av den andra. Det är där filmen slutar. Och det är där egentligen part två ska ta tag i historien igen. Men hon är med så kort så att den här känslan som man bör få att hon har lite känning av detta som han har. Men han har ju haft visioner så han vet ju om mer än henne. Att de hör ihop. Men hon har precis börjat få det här lite granna. Men där bara, boom, slutar filmen.
Ja. Det blir man så här. Återigen, ja. Joseph Campbell gjorde ju den här Hjältens resa. Här har ju han egentligen bara kommit in i första akten är klar. Ja.
Och det här,
andra akten är osäker, tredje akten är... För tredje akten... Nu har han hittat sina hjälpare.
Precis.
För det är ju det han har gått in genom det liksom, han har gått in genom den mörka skogen som är öknen.
Mm.
Och så finns det en massa sandormar där.
Mm.
Och så sandormarna, de klarar av sandormarna, de rider ju på sandormarna visar man ju då
Man får veta lite av deras magi så att
precis.
Säga.
Det är liksom det är liksom det han säger också eller de säger också liksom men det att liksom den totala ökenkontrollen på något sätt. Och det är liksom att rida på en sandorm är det på något sätt. Det etablerar de där. Jag tycker det hade man, jag hade lämnat det till akt 2 faktiskt.
Mm.
För men jag vill inte se att de rider på sandormarna.
Nej, men det vi vill se akt 1 det är ju att den här unga mannen som inte kan ett jävla skit. Att han växer och förstår sitt jävla uppdrag.
Ja.
Så på ett sätt är det en väldigt klassisk första akt. Liksom. Mm, men å andra sidan så är det ju lite så att jag sitter ju ändå där och skiter i om man överlever. Liksom. Alltså det är ju inte...
Precis, de känner inte för honom.
Nej, men jag bryr mig om... Du vet, det låter så tacky, men om vi kommer tillbaks till Steven Spielberg. Du vet, jag bryr mig om Indiana Jones. Jag bryr mig till och med om hans jävla tjej. Jag tycker det är för jävligt när han tror att hon sprängs. Och så visar det sig att hon är en korg. Jag bara är så jävla glad när bara, hon var en korg. Hon är inte sprängd. Jag blir glad, jag är med. Men i den här filmen så är det så här bara... Jag känner mig nästan som Emperor i Star Wars. Att jag skulle kunna säga bara... wipe them out. All of them. Och jag hade inte brytt mig.
Men det är också så här,
bara wipe them out.
Det finns ju andra problematiker i den här part 1-dune också. Det är det här, tid och rum är ju också helt borta.
Geografi.
Geografin är borta.
Just det.
Geografin är helt borta. Du får ingen känsla av hur lång tid har det gått. Har det gått en vecka? Har det gått 3 månader? Vad är det vi... Alltså det är bristfälligt liksom.
Det som...
Hur gammal är huvudet?
Det som...
Ja, men det är också så här...
Det som Sun Tzu skulle kalla himlen och jorden. Nej, men på riktigt. För att Steven Spielberg är så jävla bra på det. Vi vet alltid vart vi är. Och vi vet alltid när vi är. Och
om vi inte vet så bryr vi oss inte om det.
Och nej, problemet hela tiden i den här jävla filmen är att vi vet inte om någon har vandrat 100 mil eller 3 meter. Nej. Vi vet inte om det har gått en vecka eller 5 år.
Nej.
Hela tiden. Mm. Och det är för att Villeneuve, tror jag, han liksom, han är för fin för det här. Han tycker det är cheap tricks.
Ja,
och det är inte det.
Nej.
Vi vill ha det.
Men det är väl det som är problemet med människor som är just pretentiösa också.
Det blir kass liksom.
För att det är så här, bara för att han har sin version så är han uppenbarligen så dålig att förmedla den så att man själv är med i hans tankegång. För det är ju inte Spielberg. Spielberg är ju väldigt duktig där. Att han tillåter ju dig att komma med i hans tanke. Mm. Hur han, hur den här historien och äventyret då utvecklar sig.
Spielberg, jag tror det är så här att Spielberg, han är inte villig att offra geografin för att det ska se snyggare ut.
Nej.
Han har en hierarki där han säger att geografin måste fungera. Mm. Han säger att jorden måste fungera och himlen måste fungera. Och sen får man inom de ramarna göra olika saker.
Men det här är ju lite perverst. För det liksom, liksom, vi såg ju på de andra biobesöken att de liksom, de hajade inte där.
Nej.
Riktigt. De liksom, det...
Sen var det ju inte begåvningsreserven. Nej, det som var satt
kanske,
med oss.
Men, ja, men,
nej, men det kanske inte...
Men senare sitter vi och,
det ska det inte
och vi, kan vara, en beta metadimension i Villeneuves tanke och huvud. När vi sitter, då får vi ut något av för att vi simulerar hans tanke och hans misstag och
jo, men det
vår
är för,
analys.
Men det är ju för att vi är medvetna om att han gjorde Blade Runner 2049.
Ja, precis.
Och väger det.
Det vet de kidsen också.
Tror du det?
Ja.
Tror du de har koll på det?
Det var därför de gick.
Men det de inte vet. Men det de inte vet om, det är hur dåligt det är. För de har inte sett. De fattar inte att den bästa julfilmen är Die Hard.
Nej, det är så.
De har aldrig fattat det. De har inte växt upp med det. De vet inte liksom hur bra det var. De vet inte hur jävla fett The 80s var. Och hur mäktiga filmerna var. De har inte sett det. För att massa jävla emo-personer har inte visat för dem när de har växt upp i den unga tonåren. Att den bästa julfilmen är Die Hard.
Och så kommer
de vet inte det.
Och så kommer nu wokeness.
Ah.
Som också vi var inne på. Det här wokeness wokeness i Dune.
Var okej.
Okay. Det var okej. Okay. Man resonerar liksom hans pappa till exempel. Chalamets pappa är ju någon slags arab-judisk person. Ah.
Okänd etnicitet.
Men det är liksom
man, det är för övrigt det som är mest på modet.
Att du inte ens vet.
man bryr
sig det mesta.
Men jag menar, man bryr sig inte. Man tänkte inte bara, ja, han har de svarta personer där och
nej, men det brydde man sig inte om.
Nej, det gjorde man inte.
Inte överhuvudtaget. Till och med när de liksom
så här. Det är som i IKEA-katalogen när det sitter en sån riktigt sån deep African. Alltså vi snackar typ väldigt, du vet, i mörkrets hjärta. Ja. Den är längst in vid floden.
Ja.
En sån afrikan sitter med såhär 3 blonda ungar. Ja. Man bara, wait a minute. IKEA-katalogen.
Ja.
Okej,
men det är
så... okay, censur, men det är fortfarande sant.
Men de använde ju ändå det i Dune, tyckte att där la han sig liksom på ett bra nivå. För du hade med olika etniciteter, men det var liksom inte... Du fick känslan av att detta är då
Det här de skrev en... inte på näsan.
Nej, det här är framtiden. Det är så här, det är framtiden. Nej, men det är så här, det är ju framtiden. Nu är allting uppmixat och det är vad det är. Och det är så här, i vissa lägen pratar de om
det kan vara det förflutna, Mattias.
Jo jo. Ja. Men det är så här, de pratar
det är en annan del av universum.
Idiot. Men visst, you got a point. Men nej, men liksom så här.
Eller bara långt, långt borta.
Det vill säga, de pratar olika språk ibland. Ibland håller de på med det teckenspråket. Och det är ingenting man stör sig på, utan det känns naturligt. Och det känns
det korrekt. Enda som är viktigt är det här, att oavsett hur påhittig man är med olika personer och etniciteter. Det enda som är viktigt är det här. Att om det är någon som är ond, så ska han vara en vit europé. Den får du inte bryta mot.
Nej. Ja, just det. Men så var det ju faktiskt i den här Foundation.
Det är så i allt.
Ja, ja.
Okej.
Han var ju...
Ja, men sorry, men det är det faktiskt.
Men det är ju också... Jo, men det är ju inte så svårt att förstå. Så? Det blir ju ganska... Det är väldigt enkelt.
Jag såg en ny... De har gjort en dokumentär om attentatet mot Bataclan. Mm. Och då är det ju bara så här white surfer dudes som springer in där. Ja. Nej, jag skojar bara. Det var
eller hur? Okay. Vi kanske ska runa.
Nu gjorde jag alla oroliga.
Vad hittar på?
Let's party! Let's party!
De bara, hang loose, man! Nej, så var det faktiskt inte. Det var inte surfer dudes som slog till mot Bataclan.
Nej.
Även fast man
tror jag inte heller att det var.
Okej, men har vi kommit fram till någonting? Vi ska runda av nu.
Han är pretentiös. Villeneuve är pretentiös.
Ja. Och gör film som man vill är bra, men som inte riktigt är det.
Fast den är...
Så man börjar projicera nästan på honom.
Men samtidigt så gjorde han ett bättre jobb än vad Goyer har gjort med Foundation.
Både absolut. Ja och nej. För att i Foundation så älskar jag the visuals och alla färger och världen. Och jag liksom blir glad när jag ser feta jävla datoranimerade grejer.
Men där
man är sci-fi-nörd liksom. Så man gillar
men när man ser Dune så är det så här bara...
Ja, men de har ju tre färger. Svart, grått och sand.
Brun. Brun typ. Sandbrun. Och brun. Nej, men...
Ljust brun, sandbrun.
Nej men i Dune så är det att ibland när det är så här jävligt coola specialeffekter. Jag kan nämna en, och det är till exempel när vad heter familjen som vi följer, de goda. De heter Atreides eller någonting. Eller Atreides. Atreides. På deras planet Atreides, när de börjar mobilisera, så lyfter det sånt jävla fett skepp från vattnet.
Ja, just det.
Och det var något av det coolaste jag hade sett. Men alla färger och allting, det var så här bara... Ja, men det här är ju typ, du vet...
Sandormen såg ju jävligt cool ut.
Jo, men det var så här, det var också så här bara, fan vad fett det var, men det var också boring liksom. Mm.
Men öken
det är så
är ju,
synd.
Öken är ju
boring. Det var inte öken. De var på Atreides planet. Det är det som var min poäng.
Det var, precis, de hade fadat ner alla färger där.
Ah.
Det var lite som i den Alien, senaste Alien-filmen.
Prometheus menar du?
Näst senaste
Prometheus.
Alien-filmen. Ja, de har dragit ner färgerna väldigt mycket där.
Det är mode det där.
Ja, det är ju det.
Ja. Jag tror jag vet ursprunget.
Grönt, blått.
Jag tror att det kommer från när han gjorde, vad heter han, när han gjorde The Girl with the Dragon Tattoo.
Ja.
Var det...
Fincher menar du?
Ja. Mm. Har du sett den?
Fincher har ju alltid jobbat med de här olika typer av filter också. Mm. Men jag kollade på Seven, där har du ett gul filter. Och du har även i den här, vad heter den? Som kom efter där. Där de låser in sig i ett sånt safe room.
Panic room.
Panic room, ja.
Med Judy Foster.
Där har du liksom det här, där har du blågrön filtret. Ja, och
inga färger.
Fight Club har ju också ett filter
på sig. Ja, och jag vet det. Men specifikt det jag är ute efter, det är en ny visuell stil som jag har kartlagt. Som jag tror började med hans The Girl with the Dragon Tattoo. Att det är så jävla desaturerat som man säger.
Alltså
det är nästan... Det är nästan så att, du vet, ibland när man filmar med moderna digitala... Nej, men det är bara... Det är att det är låga kontrastvärden och nästan inga färger alls. Så att det är nästan som gröt, va? Och så blev det ett mode i det här. Tror jag.
Men det var ju fint. Du ser det på de svenska versionerna också på de här... just när du nämnde den Girl with the Dragon Tattoo. Men i de svenska filmerna och versionerna av de här böckerna så har du också den typen av alltså typ grittiness. Det ska se ut som typ jobbig november, höst, vinter,
färglöst. Liksom.
Ja, färglöst.
Mulen himmel.
För att liksom symbolisera hur hemskt den här historien är.
Ja.
Med alla de här bestialiska, hemska.
Men blir det inte lite fel i den här Arrakis, som den här sandvärlden heter.
Mm.
Om vi jämför då med den kändaste filmen som har ökenlandskap, som är en av Andres favoriter, det är ju Lawrence of Arabia.
Mm.
Och där så är ju öknen, märker vi efter ett tag, den är vacker.
Mm.
Det är ett fantastiskt landskap.
Men det är ju samma som du ser det.
Ja, men är inte det...
Det är inte ett magiskt landskap i den här.
Nej, det är inte det. Det är ett färglöst landskap.
Det ser du till och med i John Wick 3. För där är han ju i öknen. Då när han blir skunnad från alltihopa. Och han går runt i öknen och de säger till honom att så här, men gå åt det här hållet. Och när du inte tror att du kan gå längre, så gå ännu längre. Mm. Så kommer du möta den här personen. Alltså, och där, är det så här, där ser det också snyggt ut liksom.
Jävla bra liknelser där.
Eller?
För i Lawrence of Arabia så älskar man öknen.
Exakt.
Mm. Man älskar, det är det som är Lawrence of Arabia.
Och det som...
Man älskar öknen. Han faller in love.
Då är det och då och vet du, för att då så är det någonting som är värt att strida för.
Ja.
Och det är det som ger motivationen till att vi förstår Lawrence.
Exakt.
Det är det där. Det är därför öknen måste vara magisk och vacker.
Men sandormarna förstör det lite. Konceptet sandormarna som hela tiden kan äta upp en gör att man aldrig kan få den här relationen.
Nej, men den är för farlig fortfarande.
Men vadå,
saker kan väl vara vacker och farliga?
Men då måste man etablera det. Då måste man etablera
en sak som de missar.
De som bor där, de måste ju ha en... De måste ju älska öknen. Man vill att de ska älska öknen. Och de rider på sandormen i slutet av första akten där.
De missar ju några
Is it care that it hurts eller vad
är det? Don't bother that.
Ja, men jag tycker liksom det de missar i Dune är ju exakt många av de här sakerna. Men just att öknen ska vara hotfull är ju ganska bra på sitt sätt också, liksom att det är så här, det är inte bara enkelt här ute. Men när man möter de här karaktärerna som bor på den här planeten och de går runt i sina såna här svarta dräkter, de verkar inte tycka att det är
gött. Nej, men de älskar inte öknen.
Nej,
Vi
råkar bara leva här och det är skit, men vi gör det ändå. Vi gör det bästa av det. Varför då?
Det är faktiskt äckligt.
Men varför är alla... Varför de är där är ju för att samla in det här spice som ligger på ytan av sanden. Men i vissa scener får man ju se vad spice är då. Att det blir så här visuellt. Det känns det så här. Det ser så här guld, så här röd guld ut och
men det är så här,
det är snyggt, men de missar den här han borde ha lagt mer tyngd vid detta och visa hur vackert detta är.
Varför då?
För att det hade också gjort att...
Ja, men det är ju som en Lawrence of Arabia.
Vadå spice, som är typ samma sak som The Force? Vi behöver väl inte se det?
Nej, men det
man
ändå...
kanske inte behöver visa att det är spice är vackert, men att...
Du behöver, etablera... plus att de strävar över ganska enkelt i filmen hur viktigt detta är. Visst, de förklarar att det är bränsle och hit och dit, men det är så här, du får inte känslan av att detta är... Nej. The shit liksom.
Men han har ju, i David Lynchs version så etablerar ju han väldigt tydligt att en person som inte är med i den här nya personen, det är ju kejsaren liksom. Mm. Och att det som är med i David Lynchs version, det är att kejsaren, den här rasen som kontrollerar transporterna mellan de olika planeterna, The Guild liksom. Mm. Space Folding Guild eller vad de heter. De besöker kejsaren för att fråga honom, vad fan är det du håller på med? Varför håller du på med massa konstig grej på Arrakis? Och de är intresserade av det för att de använder ju The Spice för att kunna överhuvudtaget vika rymden för att göra de här resorna möjliga.
Hyperspace.
Ja. Och de frågar Emperorn, vad fan du håller på med? Och då förklarar Emperorn liksom, jo, men jag sätter upp en stor fälla för Atreides. För att Atreides håller på att bli populära. Så att det är det vi håller på med.
Ja, men det blir...
Men då har man i den här nya versionen så är inte kejsaren med.
Nej.
The Spacefaring Guild eller vad de heter. Men är inte heller med.
Det är därför man känner att man har sett en... man fick känslan av att som när man går på teater, att man ser akt 1 och sen går man ut och typ tar ett glas vin eller en cig eller går på toa.
Och
sen, ja, och så går man tillbaka in och ser...
Vet du vad jag brukar göra?
Avslutande.
Det här är inte med det här. Vet du vad jag brukar göra? Nej. Senast jag var på teater med mitt ex. Va? Då brukar vi gå ut i pausen och bara dra. Vi tittar på varandra, ja. Säger vi så här till varandra, vad fan håller de på med? Aha. Och så bara du, och så lite romantiskt, så vi behöver inte vara kvar här.
Vi kan göra något roligare.
Du och jag gör något bättre, ja. Ja. Bara dra.
Men det är ju en härlig
det är grej. Det mest romantiska.
Ja, men det håller jag med.
Och dra.
Ja, det håller jag med. Man synkar med någon annan. Ja, ja. Man gillar ju det.
I love you. Ja. Och dra.
Ja. Och så känner man sig lite busig.
Mm. Bara fuck this shit.
Men det är... Nej, men den, man hoppas ju att part 2, för idén är ju den här som Villeneuve skrev på för att göra den här filmen, var ju att han sa, jag vill göra minst 2 filmer. Helst vill jag göra 3 filmer, och då ska han göra part 1, part 2 och sen var avslutningen Dune Messiah. Som är en av de här böckerna som kommer efter. Och sen har han också då en systerserie. Som ska vara en prequel. Som handlar om de här...
The Benneret Yesera.
Precis. Den här kaballen av häxor. Eller tusan, det är nu de ska vara. Men allting nu på grund av covid har liksom... Det har liksom... fuckat upp en hel del. Vad jag
det var
förstått.
Inte covids fel att han har gjort en sån tråkig film.
Nej, men varför vi kanske bara, om jag har riktig otur, sitter med bara part 1.
Kanske.
Och inte får mer.
Jag tycker att det är väldigt viktigt på hur många olika sätt som helst att forma någon slags... Ja, men typ. För det vi håller på med här är ju någon typ av filmkritik. Man måste vara... försöka vara så objektiv som det går. Det här är ju liksom inte... det var inte så bra i slutändan. Ja, men det är det som
Dune
är...
Dune var inte så bra.
Ja, men det var inte det.
Det var en klassisk trea.
Typ. Ja, men ja.
En svag trea, ska jag säga.
Svag trea.
Det är liksom... Och det, visst, man hade en ganska uppbyggd hype över den. För man var väldigt så här... precis som när han skulle göra Blade Runner 2049, så kände man dels den här, jag är väldigt nyfiken, det här ska bli väldigt kul, men jag är också skeptisk, för att varför ska man ta en av tidernas bästa sci-fi och försöka att göra en uppföljare typ.
Men det är en 4 av 6 eller?
Blade Runner menar du?
Ja,
också 3.
Är det också en 3?
Ja.
Ja, men det...
6 eller 3 och 5?
5 är det väl man får tänka. Men jag skulle säga att den är nästan en 4. Nästan en 4.
Ja, fast samtidigt bara jävligt svårt att ge 4 poäng av 5 till en film som man inte känner för att se klart. Liksom.
Nej.
Boring.
Jag har försökt se om Blade Runner. Aldrig lyckats.
Jag har inte lyckats se klart den. Hemma.
Jag har sett klart den, men det har jag gjort.
Ja. Nu är jag störig, men jag igår, eller var det i förrgår, jag minns inte. Jag såg om filmen Elf.
Otroligt bra film.
Ja, men vet du vilken det är?
Det
är Will Ferrell som spelar en elf som har växt upp hos tomten. Och
han är ju inte en elf.
Han är en människa.
Jag har sett om tre gånger.
Du vet. Och då ser jag på den här filmen och jag upptäcker mig själv med bara, men jag ligger i min soffa och jag gråter av skratt. För att det är, ja men du vet, det är så mycket roliga saker och det är så mycket detaljer och det är så jävla fint gjort och det är, och alla som har gjort den här filmen, de har ju, man märker ju det, det finns så mycket stor kärlek. Det är ju Jon Favreau.
Han är ett geni.
Och man märker ju att han själv har ju liksom skrattat ihjäl sig när de har hållit på med de här grejerna. Och det blir så jävla bra.
Men det finns kärlek i den filmen. Ja. Det finns liksom i de
animerade
stop-motion-figurerna och det är någon liten tomte.
Men det är ett riktigt hantverk liksom.
Ja, men det är också att han älskar det.
Ja.
Han älskar
och
det.
Men det är jag inte. Ja, men här är ju den viktiga poängen. Att när jag ser de här jävla filmerna, Sicario, Dune, Blade Runner och så vidare. När jag ser Villeneuve. När jag ser det. Jag känner inte att han älskar det.
Nej.
Jag känner inte det.
Du har en poäng där.
Jag känner fan inte det. Varför påverkar Elf mig mer än hans jävla monsterproduktion? Det är ju för fan inte jag som är sjuk. Det är fan han som är sjuk.
Det var som snobismen. Det finns också ett annat begrepp som är blasé. Han har, jag tror att han, det är liksom blasé, det är liksom att man är blasé i en storstad. Jag bor i Stockholm, jag är lite blasé, jag skriver blasé.
Alltså, men vad gör liksom, han för alla sina pengar?
Ja, men det är
men det får man ju inte vara när man ger sig på sådana stora grejer som...
Man kan inte vara blasé då, nej precis.
När du tar
det är coolt liksom. Att vara blasé i Los Angeles kanske, eller i en storstad. Eller
när men då får du ju spela i ett rockband.
Kan du vara blasé.
Ja, men då är det ju liksom...
Då är det okej.
Då är det ekonomi att vara det.
Ja. Men han kommer...
Mick Jagger kan vara blasé.
Ja, men i filmskapande...
Mick Jagger kan inte vara en blasé filmskapare.
Nej.
Men han kommer in i ett rum i tredje världen och är jätterik. Och så var planen att han ska liksom... ha sex med någon där och betala för det. För hon prostituerar sig och så säger han, för han har så mycket pengar, säger han, ja, så säger han, ni får $800, men då vill jag slå dina barn också. Ja, men förstår du?
Ja, jag fattar vad du menar.
Är han sjuk liksom?
Jag vet.
Men det finns en pervers Hollywood-aspekt där.
Eller hur?
Det finns det. Men den fanns ju också i The Foundation.
Ja.
För där är det en pervers wokeness. Som är liksom, är pervers. Jag menar att den är pervers på riktigt.
Ja, men det är sjukt när man inte... När man undviker alla kvinnliga former som finns. Och sen ska göra någonting sexuellt. Det blir ju nästan, ja men du vet. Det är nästan värre pervers. Det är nästan sjukare pervers.
Den svarta flickan, när hon skulle simma i bassängen. Hon hade ju liksom inga bröst. Då har de tagit bort hennes bröst. Genom, det är som...
Hela hennes baddräkt.
Hennes baddräkt är ju icke-sexuell.
Hon har typ en burkini.
Ja, precis. Hon är icke-sexuell.
Den är skapad på det sättet för att den ska vara så icke-sexuell som den kan vara.
Precis.
Den skådespelerskan.
Och den ska bryta upp hela kroppsmönstret. Olika ribbor.
Och den här skådespelerskan kan jag berätta för er. Hon har ett great ass. För jag gjorde min jävla research. Jag kollade. Hon har ett great ass.
Och det har de förstört.
Hon har sett en vanlig tjej ha typ ett vanligt ass. Hon har ett great ass. Mm. Men jag bara säger det.
Ja, men som de inte
etablerar. Ja, men då är det precis, då blir det så här. Och det här tycker jag faktiskt du har rätt, Andres. Att det är en perversitet med att hålla på med den här wokenessen. För att det de då började med var ju såklart att... Ja, men du vet, vi ska inte hålla på och sexualisera saker och ting. Och istället så har de gjort det så asexuellt som möjligt.
Så att det blir pedofili istället.
Precis.
Ja, och då är det, så här, det blir och
då,
sjukt. Ja.
Då blir det sjukare än vad det var de hade tänkt sig från början. Ja. Och det är så här, då blir det, vad är det för signaler de försöker skicka men då?
Jag trodde ju att hon var 12.
Ja. Ja.
Och jag tänkte inte på det, men visst... Hon skulle ju kunna vara 12.
Men jag tror att jag trodde att hon var 12 på grund av vad det filmspråket presenterade för mig. Mm. Och jag tycker om vi ska, för det här var ju Foundation. Mm. Jag tycker Dune lider av lite samma sak.
Mm.
För att Jessica som är liksom mamman i Dune. Mm. Det finns två olika poänger. En poäng är att hon tillhör The Bene Gesserit.
Mm.
Och är en prästinna.
Mm.
Och de påverkar de olika mäktiga familjerna.
En magisk sekt.
Ja, det är en sekt. Ja. De påverkar de olika familjerna genom att skicka dit konkubiner.
Mm. Ja, just det. Så.
Ja. Så hon, enda anledningen överhuvudtaget att hon tillhör hovet, det är sex liksom.
Mm.
Och hon är också sjukt. Hon är vacker, Jessica i Dune. Jag tycker verkligen det. Men hon är väldigt avsexualiserad.
Ja.
Och jag
det ser man ju i kamerainzoomningen. Det är nästan bara hennes ansikte.
Hon ser sjuk ut.
Ja. Och hon är också ofta inrindad liksom, i sitt ansikte. Liksom, att hon har, det är ju inte en burka, men det blir att man ser bara ansiktet i liksom, hela grejen. Och, det
är, men hon, hennes roll är ju sex. Mm. Alltså i grund och botten.
I boken.
Ja, nej men jag i boken, men också så här, det är därför hon är där. Mm. Hur fan den här jävla sekten, hur är det de får in sina kvinnor bland de här männen? Vad fan, sluta liksom.
Mm.
Vad är det handlar om? Jo, det handlar om såklart vad de erbjuder.
Ja.
Eller hur?
Och de erbjuder den här typen av magi då med som de kommer från med den här grejen.
De erbjuder sex.
Jo, men de erbjuder sex, men de erbjuder också typ att de är då högre stående än typ andra vanliga kvinnor med att de är med i den här sekten. Och det vill ju då kungahuset.
Precis.
Kungahusen vill ju ha det här då liksom.
Nej. Okej, det är en. Men jag tror att i grund och botten så är det att varje man, oavsett om han är en jävla kung eller om det är en person som kör lastbil, så gillar man snygga tjejer liksom.
Ja.
Och de här konkubinerna som erbjuds på olika sätt och hur Bene Gesserit så här skaffar makt bland de här familjerna. Mm. Det är sexuellt. Jag kan snacka hur mycket ni vill om det. Men det är det som är poängen i romanen. Det är det det är. Varför kommer någon som inte ens är adlig utifrån och har barn med kungen?
Mm.
Är det för att hon ser ut som en groda? Ja, men liksom, kom in i matchen.
Mm.
Vad är det vi pratar om? Vad är det för förhandling vi pratar om?
Men, det här... vadå, Silvia var ju fotomodellsnygg.
Ja, exakt.
Så är det ju. Hon är ju en fotomodell.
Ja.
Hon är
exakt.
Så jävla snygg. Mm. Men hon har också en annan slags överklassperson.
Det ena är utesluter ju inte det andra. Men det är ju anledningen till att drottning Silvia är mamma till de svenska kungabarnen är ju för att hon erbjuder sex och är snygg. Ja, men liksom, kom in i matchen.
Men det blir så oerhört...
Hon kom ju med status också.
Hon har ju status
naturligtvis. Ja, men vadå, jämfört med vadå?
Nej, men jämfört med Lena som bara är fotomodell.
Lena som är fotomodell har jobbat på ICA. Det finns ju assnygga tjejer som har jobbat på Ica också. Kanske inte.
Men vadå? Sylvia hade väl lite särskilt bra artligt väl... register eller bra?
Ja, men har hon inte det? Hon har väl någon sånt? Eller jag har dålig koll, men... Jag
hon är inte adlig, men hon är överklassperson. Ja. Det är självklart. Men...
Men det är därför det blev så ett jävla tissel och tassel när Victoria valde den här Daniel liksom, som var en jävla...
Det var väl antagligen därför de fick tillåtelse. För att morsan inte är så fin.
Men Daniel är lite av en truckförare.
Ja, men han ägde ju... De sa ju att han ägde gym, men det visade sig att han hade ju stort sett så här uppehållsrum där de hade... vet, som gympasalar såg ut för. Man hade lite rep och lite sådana jävla klättra på väggarna grejer. Och, det var inte så jävla flashigt som det var liksom. Som de,
alltså den enda som har kommit med någon fladd i den familjen, det är ju Chris.
Ja, ja. Men Chris, han är ju så mycket högre än dem, så han skickar fullständigt till det svenska kungahuset.
Chris ser lite han är ju, aspackad ut hela
tiden. Ja, men han är ju sån trust fund baby liksom. Han är ju superrik.
Han är lite röd i ansiktet av fylla och allt.
Det är ju sånt kokainmonster antagligen. Ah,
nej, men vi kanske ska avrunda här.
Okej, men hur ska vi avrunda?
Jag tror att...
Ska vi knyta upp säcken, vad vi pratar
om? Jag tror att...
Återigen, jag tror att Villeneuve är en jävla snobb. Ja, och att det är ett problem.
Men man hoppas att han får...
Han gillar inte klassisk dramaturgi. För han bryr sig inte om
jag tror inte han gillar Spielberg.
Nej, det gör han definitivt inte.
Jag tror han tycker att han är för fin
Jag tror att Villeneuve har ett förakt gentemot Hollywood. För vad Hollywood alltid har varit och hur de gör grejer. Och han försöker att göra det på ett annat sätt.
Nu ska jag göra fin film.
Han ska göra fin kultur av fulkultur nästan.
Jag skulle vilja avsluta och sjunga lite från... Hans Zimmer soundtrack är ju.
Hallå mig. Hallå bara hallå mig. Hallå mig. Hallå mig. Hallå mig.
Desert people. Desert people.
Hallå mig.
Slowly. Slowly walking through the desert.
Det fanns en grej jag tänkte på tidigare som jag aldrig tog upp. Och det var det här. Att den mest grundläggande historien som finns. Det är ju från Gamla testamentet. När judarna drar från Egypten där de är slavar och ger sig ut i öknen. Mm. Och den storyn, det finns ju många tolkningar av den storyn, men det här är min tolkning. Och det är det här bara, fan det är jävligt gött, till en början så är det jävligt gött så här bara, vi ska inte vara slavar här längre. Let my people go liksom. Mm. Och du vet... Men det är ju inte det som är det viktiga med den storyn. Alltså, frigivandet. Pff, det var ingenting. Det jobbiga var ute i öknen. Liksom. Ja, ja. Och det är det handlar om.
Och resan
som det var det som var det jobbiga. Ja, ja. Alltså, slaveriet var ju för fan enkelt jävla liv jämfört med att vara i öknen. Och det är det som
så
är...
Så det är ju det Bibeln handlar om.
Ja, Och det är det de här historien handlar om när vi är i när vi befinner oss på Arrakis i den här dion. Det är det handlar om. Det är inte så att han bara så här bara, det vore roligt om det. Vänta, ska jag välja ett islandskap? Nej, jag väljer en sandplanet. Det är ju det han pratar om. Det är ju den traditionen och den kanske är viktigare på ett sätt bland judar än bland oss kristna. För att,
det är en öknen. Slags scratchad moralisk historia
också. Ja, men det är klart att det är. Och det är också det här att bara, ja, men du bryter upp mot... Du gör din revolution och du drar. Ja. Men storyn är ju det här. Att det är efter det är jobbigt. Ja. Det är ju så här, du trodde att det nu var jobbigt där du var nu.
Det etablerar de med Dune. Kan man ju säga. Lite. Han ser ju sin framtid. Han ser ju att det blir fruktansvärt hemskt. Nu spoilar jag lite. Men han ser ju att det blir ett krig. Ja. Ett fruktansvärt krig.
Mm. Och man ser väl sig själv också med blå ögon till slut också. Ja, precis. Så man får det här spice liksom. Ja.
Men det är därför den storyn, tror jag, befinner sig på den här ökenplaneten. Jag tror att det beror att det är det som är i våra gemensamma berättelser, att det är där vi börjar liksom. Det är ökenvandringen. Ökenvandringen är ju det. Ja, men det är den första akten i våran historia liksom. Ökenvandringen är det. Och det är där den storyn är. Jag vill inte förklara mer än så. Jag ville bara avsluta med det. För jag tycker det är deep och riktigt.
Deep, Oscar, deep.